Spelsnack avsnitt 613. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Oliver.
Hallå eller?
Och Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej!
Snart är det, snart är året slut och vi har sett The Game Awards och allt det där. När vi ska avrunda allting helt enkelt. Jag tror det här är vårt sista riktiga avsnitt innan det blir Game of the Year och musikavsnitt och pepp för nya året. Om jag
svar
inte
har
räknat fel.
Det här kommer ju ut den 17 och sen så kommer årets spelavsnittet ut på julafton. Så grattis.
Sen tror jag att vi har en vecka paus. Att vi inte släpper någonting på nyårsafton. Och så släpper vi spelmusikavsnittet veckan efter. Så att om ni vill yttra era åsikter om vilket spel ni har tyckt varit bäst i år, så skicka in det till oss. Och vill ni önska musik till musikavsnittet, så skicka in det också. Det kommer vara första veckan i januari. Gissar jag på. Men vi såg The Game Awards i helgen. Eller helgen. Torsdags. Du kollade sammanfattning. Ingen som var uppe mitt i natten och tittade?
Nej.
Nej.
Det är första gången vi inte gjort det på flera år, känner jag.
Jag har nog aldrig gjort det. Eller jo. Jag gjorde nog fortfarande när det var Spike TV.
Ja, oh. Adam har ju lyckats få mig att sitta uppe typ varje år.
Men det, då kunde jag ta ledigt. Det är lite svårare nu.
Kommunen hårdare?
Det är lite lättare att... jag måste förklara varför jag tar en ledig dag. jag tror inte att The Game Awards är liksom normalt.
Trots att du skulle ha liksom semesterdagar, då skulle du inte bara säga, nej, men jag vill ha en ledig dag. Är det okej?
Okay? Jo, hade jag haft fler hade jag gjort det. Jag började så pass nyligen där, så har jag inte extremt många, så jag hade inte massa att spendera hur som helst.
Jag ska vara hemma och runka hela dagen. Alltså, har vi inte ni med att göra varför jag ska vara ledig?
Hälsodag.
Ja, men du behöver ju inte säga varför du ska vara ledig, men arbetsgivaren behöver inte ge dig ledigt heller. Min chef har du kollat på det här Game Awards? Jag bara, nej, jag har inte sett den. Hon bara, nej, varför inte? Så jag bara, det är mitt i natten på torsdag.
Halv två börjar liksom, det borde vara olagligt.
Ja. Och sen ska du sitta då i typ 4 timmar och titta.
Ja, gud.
Det var typ 3:40 tror jag.
Och det är inte värt det.
3:40 var av 17 minuter var awards. By the way. Men jag ska inte vara sån. Det var ändå en rätt så trevlig show ändå.
Det var för många minuter som ägnades åt Miss Piggy. Kan vi konstatera.
Du får för mycket Miss Piggy.
Nej, alltså mupparna kan jag aldrig tacka nej till.
Jag vet inte, jag känner att kontexten är väldigt märklig.
Nej, alltså vi hade kunnat byta ut Jeff och det hade varit Kermit som har hållit hela showen, så jag var jätteglad.
Så då är det en helt annan grej.
Game of the year is
Då är det en helt annan grej. Men jag antar att alltså det var ungefär som det brukar vara. Det var ju liksom inga
Det var några kontroverser i år, eller? Förutom kanske hur många priser ett visst spel får ta hem.
Ja, men det tycker jag är lite så här. Alltså om ett spel har tagit hem så många priser, kul för det spelet liksom. Sen kan man ju tycka att det är tråkigt att det har vunnit om man inte håller med. Men det är ju en helt annan sak.
Känns ju som att det är lite småaktigt.
Jag tycker, för jag hörde också att folk har sagt att det borde vara en gräns för hur många priser man kan få. Då är det lite så att, ja men...
Alltså det är väl mera hur många nomineringar man kan få, inte att...
Men det är också så här, what's the point? Liksom om man nu ska... Alltså,
det borde vara en gräns på hur många mål Zlatan får lägga på en match, liksom, vad fan.
Det är inte exakt samma sak.
Nej, men jag tänker den, alltså... Om man nu ska liksom nominera det man tycker är bäst, så om det är samma spel då, så får det ju vara så. Sen så vet jag att jag har ju kritiserat tidigare att jag tycker att de som nominerar kanske borde spela lite fler spel. Så att det liksom kanske blir lite mera...
Bredd.
Men det är ju en helt annan sak. Sen om man tycker då att de här spelen har varit bäst, så får det ju vara så. Och sen är det ju så att, om du tänker att Claire Obscura är ju det spel som vann flest priser, då är det så att Och det spelet prickar in ganska många grejer på de här listorna.
Ja, men precis. Och det känns ju liksom som att det är någon form av missunnsamhet som ligger bakom. Jag tycker att det är så otroligt tråkig inställning. För nu har ju Clair Obscur blivit liksom den mesta vinnaren genom tiderna hittills. Och knockade ner The Last of Us Part 2 från sin topposition. Och jag känner liksom att det är jättekul för dem att de får det erkännande som de förtjänar. Det finns ju liksom jättemånga olika kategorier som inte de kan liksom passa in i överhuvudtaget. Men om de liksom har någonting som fungerar för en kategori och det är tillräckligt bra för den kategorin, varför skulle de inte i så fall få vara med? Det känns ju liksom bara som någonting som någon lite halvkänslig person som hellre hade velat se något annat spel vinna fler grejer säger. Det känns lite löjligt om jag ska vara helt ärlig.
Men sen om vi säger, om vi tolkar det här som exempel Best Indie och Best Indie Debut. Jag menar, om vi säger att det inte hade blivit båda två till exempel, hade, kanske ett annat spel hade kunnat lyftas upp och bara synas i alla fall. Det är en balansgång. Och där kan jag se att vissa kanske håller, liksom har vissa poänger. Sen det här med att cappa och säga nej, max 5 eller något sånt, det är lite onödigt att hålla på. Okej, vilka ska det så vara? Hur många? Bla bla bla. Men det är liksom...
Men då kanske man också ska se över kategorierna liksom.
Oh ja. Vissa av de här kategorierna är ganska bullshit. Som till exempel ongoing game eller community support.
Ja, och sen är det ju också det, ett problem blir också att det är lite stöpt i den här gamla typen av så här årets spellistor med så här, ja men vi har årets så här fightingspel, årets racingspel och det kommer inte så mycket sådana spel längre liksom, så att det blir också lite weird. Men sen så, och det här var ju något som du påpekade förra veckan, Adam, när du sa liksom så här, årets RPG, och då tänker ju så många, men det är klart det är Clair Obscur för att det är ju det bästa spelet och det är också ett RPG. Men du kan ju argumentera för varför du tycker då att du skulle fortfarande kunna sätta Clair Obscur som det bästa spelet. Mm. Men du kan också argumentera för att Kingdom Come Deliverance 2 är ett bättre rollspel, exempelvis.
Ja, till exempel, jag menar, Devil May Cry 5 är ett fantastiskt spel med en fucking värdelös shooter. Man kan skjuta i det, men inte det är bra eller fokus på.
100%. Och jag håller med dig där, Adam, liksom om... Det när det gäller indiespel och liknande, för att det blir ju nästan lite orättvist på ett sätt. Det kan jag absolut köpa. Jag håller ju med om att vinner till exempel då Clair Obscur årets spel, då borde ju det liksom automatiskt mer eller mindre få årets indiespel om det är nominerat där. Det var lite det som vi nämnde förra veckan och har pratat om liksom mer när det var aktuellt, men när Parasite till exempel blev nominerad på Oscarsgalan till årets film.
Mm.
Och sedan så var det nominerat till årets utländska film. Då blir det ju liksom väldigt skumt där om det inte skulle vinna årets utländska film när det liksom blev årets film.
Mm.
Så det är liksom sådana grejer.
Om jag var en av de andra filmerna där på liksom bästa utländska film. Vad fan, det här är ju bestämt på förhand liksom.
Ja, men det blir ju lite svårt att mäta sig med. Det är ju lite det som man kanske kan vara enig om då, att om man till exempel ställer sig mot ett spel i kategorin årets indiespel och det spelet redan är med i årets spelkategorin, då känns det ju som att man redan börjar lite granna på minus. Och det kan jag hålla med om. Så då kanske man borde särskilja det på något sätt. Kanske döpa om kategorierna eller vad man nu kan göra. Men jag tror fortfarande liksom att helheten, där handlar det liksom bara om någon som vill vara gnällig bara för gnällandets skull. Och jag tycker att man ska verkligen glädjas åt det här otroliga liksom... Vad ska man kalla det? Guldregnet liksom, som studion hade med allt ifrån liksom röstskådespelare till musik till narrativet och liknande. För jag menar, tänk att vara den studion.
Mm.
De hade inte väntat sig det här. Alltså jag vet att jag och Jimmy i alla fall pratade lite på förhand om att vi tyckte att det såg jättespännande ut, men vissa spel kan vara lite svårt att förutse. Jag menar, det är liksom en ny stjärna på himlen så att säga. Och över en natt så har de varit med om världens succé. Och sedan så blir de nominerade i så många kategorier och vinner så många kategorier på spelvärldens största gala. Alltså det är ju bara hatten av. Och om någon vill ta det ifrån dem, då känns det ju liksom som att det är bara gnällisar.
Mm. Ja, jag såg med någon var tillsammans och bara, ah, det är så tråkigt att typ det spelet ska då vinna så här som ett JRPG, för det är väldigt så här inspirerat av japanska rollspel när det finns så många bättre inom den genren då. Och jag är lite så här bara, men en sak som Expedition gör jättemycket bättre än många japanska rollspel är att det är inte så jäkla bloated.
Liksom, nej, det är ganska slimmat jämfört med...
Ja, det tog liksom inte så här 120 timmar att dra igenom, och storyn återupprepar inte sig själv 100 gånger när du nådde mållinjen. Liksom.
Nej, jag vet ju att jag aldrig kommer spela ett Persona-spel, för när jag kollar bara, vad är clear-timen? 100 plus timmar.
Ja, men du borde spela... Alltså, om du ska spela ett Persona-spel, spela Persona 4. Det känns inte lika...
Känns eller är?
Okej, det är inte lika upprepande i sin berättelse. Femman... Det var verkligen, för att det som är så kul med fyran där, det är ju det att det är väldigt kul att följa karaktärerna och alla upptåg de hittar på. Medans i femman så tar handlingen av berättelsen, liksom grundplotten tar över. Mm. Liksom oavsett vad de gör så är det så här, vi är The Phantom Thieves, vi ska göra det här. Och det gör att du återupprepar samma sak om och om igen. Vilket liksom är lite större. Men Persona 4 borde spela. Det kommer ju en remake. Om kanske 2 år eller någonting sånt.
Någon gång kanske. Bra.
Ja. Men vi har, så, förra så, veckan så... Ja, nej, säg då, Oliver.
Alltså, Clair Obscur är också... Visst, det är väldigt inspirerat av JRPG och grejer, men det har alltså en jävligt cool premiss och en berättelse som är väldigt snyggt berättad. Och det är inte en massa anime whores överallt som bara liksom gör sina peace signs och sticker ut tungan och bara winkar med ett öga. Don't you forget it! Så att... det är liksom... Det känns som att det är ett spel i den genren som känns mer... liksom... Jag kunde ta det på betydligt mer allvar än många andra sådana spel. Så att jag tror att det har liksom en appeal liksom utanför målgruppen liksom för den typen av spel.
Ja, jag känner faktiskt lite sorg över att jag bara har spelat alltså, några enstaka timmar i det. Det är ju också ett sånt spel liksom som kom i kläm där när det var mycket annat. Och det har ju liksom varit många spel det här året som man inte hunnit spela liksom välförtjänta timmar skulle man kunna säga. Det känns som att man har varit inne och nosat på så himla mycket. Men Clair Obscur är ju ett spel som jag verkligen känner att jag vill spela klart.
Mm.
Kommer förmodligen behöva börja om det också för att jag känner att jag behöver komma in i slutet.
Jag började spela det och kom en bit och sen så råkade jag lägga ifrån spelet och sen när jag kom in dels har jag glömt bort mina builds och sen så hade de ju patchat och nerfat vissa saker så jag bara okej, hur ska jag göra för att skicka iväg Mael som är rödhårig raket och göra tusentals skada på fienderna? Jag har glömt bort helt hur jag lägger upp det så jag behöver nog köra om.
Jag är fan sugen på att starta en ny spelomgång.
Jag säger det, lame as fuck spel som ingen orkar spela igenom.
Nej, det är inte jag, du är lame.
Jag klarar det.
Ja, Jimmy, du klarar allt.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har varit väldigt dålig på den här hösten. Det är lite skämmigt.
Jag vill se den storyn. Det är det som lockar mig. Och jag tror att enda chansen till att jag ska kunna ta mig igenom det spelet är ifall jag köper det. Istället för på Game Pass så har jag inte samma... Jag har så jävla lätt att lägga ner spel som är på Game Pass för att jag har inte betalat något för det. Jag har liksom ingen investment i detta.
Mm.
Så om jag inte känner liksom att ja men fan, det här är fan kick-ass asbra grejer, då går det bort direkt.
Ja, jag förstår det ändå, men jag är väldigt noga med vilka spel jag startar. För att om jag startar ett spel, då har jag liksom alltid utgångspunkten att jag ska klara med det. Så att jag testar inte spel på Game Pass heller på det sättet att jag bara säger, men jag undrar vad det här är för någonting. Utan det är så att, okej, men om jag startar här nu så liksom hänger jag min tid till det. Och det här tycker jag har löst det för mig i alla fall. Ganska ofta.
Ska vi gå igenom kategorierna och se vem som tippat bäst?
Ja, jag tänkte väl det, för att vi har ju alla tips. Så jag tänkte, antingen så bara säger vi så här gick det, eller så går vi igenom kategorierna och sen så säger vi sen hur det gick. För jag antar att ni har rättat era listor.
Ja, jag har
inte rättat mina.
Du har inte rättat dina, okej.
Okay.
Jag har tippat sämst, det kan jag säga på förhand, garanterat.
Ja, men, jag har inte ens kollat vilka som har vunnit. Jag har hört att Claire har dragit in mycket, så jag föreställer mig bara att vi går igenom kategorierna och säger jag tippar detta och så det här vann. Och så
jag har en lista här från liksom första utannonseringen till sista då.
Mm.
Så vi kan köra så vi börjar
då drar du igenom det så stänger jag ner min.
Okej, så då har vi och då säger jag vilken kategori det är. Ni säger alla vilken ni trodde och sen så säger jag vilken som vann.
Mm.
Okej. Okay. Då har vi Best Family Game.
Donkey Kong Bonanza.
Bonanza.
Och jag tog också Bonanza. Och det var Bonanza som vann.
Yay!
Bra.
Sen har vi Innovation in Accessibility.
South of Midnight.
AC Shadows.
Fel ordning. Nu måste jag leta fram Innovation in Accessibility. Där tog jag Doom, tror jag.
Mm, och jag tog också Shadows. Och där vann Doom.
Mm.
Ha!
Jag ska se. Best Esports Game tog vi inte, men där vann Counter-Strike 2. Best Esports Athlete
Dota
var
Dota 2 tog jag på Esport. Okej, okay, ja, så
men den röstar inte vi på. Best Esports Team, Team Vitality, Counter-Strike 2. Men vi gjorde inte det. Vi bestämde gemensamt att vi inte skulle ta Esports-kategorierna. Precis. Så att det känns helt dumt. Sen har vi Best Mobile Game.
Wuthering Waves.
Persona.
Jag tog Destiny Rising.
Och jag tog Umamusume Pretty Derby och det var också det som vann.
Vad är det ens för spel?
Det är det man samlar på. Man samlar på hästar som är tjejer typ.
Precis som verkliga livet.
Det låter fucked up.
Det var jättestort tror jag i somras. Alltså, alla pratade om det jävla Pretty Derby-spelet.
Alla?
Jag vet inte vilka kretsar alltså, Jimmy hänger i.
Alltså du lyssnar på Kanna Fannys podd. De pratar om det.
Oliver zonar ut. Så fort de inte pratar om ett spel Oliver bryr sig om så bara hör
var
det bara brus.
Så har vi Best Independent Game.
Blueprints.
Jag tog Silksong, men ja.
Blueprints gissade jag.
Jag tog också Blueprints och där vann Claire Obscure.
Nej.
Jo.
Sen fast har vi... ja, det är ju det argumentet. Är det där och det är nominerat och de andra inte är det så.
Men det kanske inte var bäst på att vara independent.
Nej, precis. Det hade alldeles för mycket uppbackning. Nej. Sen har vi Best Adaption.
The Last of Us.
Last of Us.
Jag tog Splinter Cell och där vann The Last of Us.
Säsong 2 var så jävla dålig.
Ja, det var därför jag tänkte Splinter Cell hade hört bra. Men som sagt, jag tror de fler såg Last of Us än såg Splinter Cell.
Ja, folk har inga krav.
Nej, sen har vi Best Action Game.
Hades 2.
Action. Vad tror jag det är där? Hades 2 har jag röstat.
Hades 2.
Och jag tog också Hades 2 och det var Hades 2 som vann.
Mm.
Sen har vi Best Performance.
Ben Starr.
Jennifer English.
Och jag tog också Ben Starr och där vann Jennifer English från Expedition 33.
Ägda.
Ja, det var faktiskt. Sen har vi Games for Impact.
South of Midnight.
Wonderstop.
Och jag tog också South of Midnight och det var South of Midnight som vann. Sen har vi Best Ongoing Game.
Marvel Rivals.
Helldivers 2.
Helldivers.
Och vad tog jag? Jag tog Fortnite och där var det faktiskt No Man's Sky som vann.
Ja.
Alltså, har vi bäst AR-design.
Rent krass så tycker jag faktiskt No Man's Sky typ förtjänar med tanke på hur mycket de gör och allting är gratis.
Ja, absolut. Alltså, de har hade 3 uppdateringar förra året som var ganska stora. Alltså, har aldrig tagit alltså, spelet det... i en riktning som jag hade velat se det, men det
nej, är det är ett spel jag önskar tyckte var roligt.
Mm, det är roligare idag än vad det var när det kom förmodligen. Men
det var verkligen inte roligt när det kom.
Jag vill ju utforska planeter och de har gjort allt för att du ska typ stå still nästan.
Men det var ju 9,9 betyg ganska trasigt.
Ja, precis. Sen har vi bäst audio design.
Ghost of Yote.
BF6.
Bäst audio design, det tror jag Battlefield.
Jag tror också Battlefield och det var Battlefield som vann. Mm. Sen har vi Content Creator of the Year.
Sakura Miku.
Moist Critical.
Ja, jag stod över den. Och Moist Critical vann.
Det roliga, han streamade ju. Och han sa bara, please not me, please not me, please not me. Och sen bara vann. Och bara, well, thanks I guess.
Ja, nu måste han bli en hemsk
pedofil.
Best fighting game.
Fatal Fury, City of the Wolves.
Fatal Fury.
Virtua Fighter 5.
Vad sa du, Adam?
Fatal Fury.
Mm, och jag tog ju 2XKO och det var Fatal Fury som vann.
Mm.
Most anticipated game.
GTA 6.
GTA.
Jag sa också GTA 6 och det var GTA 6 som vann.
Hörde du nu, Filip? Jag sa en förkortning. Just det.
Grand Theft Auto VI. Sen har vi Game Changer, men jag visste inte att det var någon kategori. Som
nej, men jag tror att den var som själva föreställningen liksom utsåg själva.
Okej. Men där var det i alla fall.
Så förstod jag det i alla fall. Okay, det var inget som man röstade fram.
Nej, okej. Okay. Där var det Girls Make Games som vann i alla fall. Så har vi Best Action Adventure Game.
Nu ska vi se vad vi hade den lilla rackaren. Jag är blind.
Jag tog...
Ghost of Yotei.
Jag tog Split Fiction. Varför tog jag Split Fiction?
Ingen aning. Jag tog också Silksong och det var Silksong som vann. Sen har vi Best Art Direction.
Claire Obscure.
Hades 2.
Jag tror också Claire Obscure och det var Claire Obscure som vann.
Satte luft i halsen. Vad pinsamt.
Sen har vi Best Simulation / Strategy Game.
The Alters.
Jag tog ju Tempest Rising. Two Point Museum.
Mm, och jag tog också The Alters. Och där var det faktiskt Final Fantasy Tactics The Evilist Chronicles som vann. Best Debut Indie Game.
Claire Obscure.
Jag tog Dispatch.
Claire Obscure.
Och jag tog också Claire Obscure. Och det var Claire Obscure som vann. Sen har vi Best Score and Music.
Christopher Larkin.
Silksong har skrivit. Jag vet inte.
Okay. Jaha, Best Music. Larkin. Ja, det var ju Claire Obscure jag tog.
Mm. Och jag tog också Claire Obscure. Och det var Claire Obscure med Lorien Testard som vann.
Mm. Alltså jag måste säga att jag tycker att Tempest Rising blev snabbt att det inte blev nominerat. Det är riktigt bra soundtrack. Det är till musik
inte,
då.
Inte tillräckligt många som spelat det, Adam.
Det är för många idioter i världen som inte spelar bra spel.
Sen har vi Best Sports / Racing Game.
Rematch.
Jag tog Rematch.
Det var här jag... Sports Race. Jag har skrivit Rematch här.
Mm. Och jag tog Mario Kart World och det var Mario Kart World som vann.
Ja, jag skrev Mario Kart World som vinnare när jag kollade. Jävla skitspel.
Best Community Support.
Baldur's Gate 3.
Helldivers.
Community Support. Helldivers 2. Jag skrev Helldivers Fantasy... 12 här.
Ja, och jag tog Final Fantasy 14 men det var Baldur's Gate 3 som vann.
Ägd.
Det är en weird kategori.
Ja, det är en weird kategori. Sen har vi Best VR / AR Game.
The Midnight Walk.
Midnight Walk.
Midnight Walk.
Och jag tog också Midnight Walk och det var Midnight Walk som vann. Sen har vi Best RPG.
Claire Obscure.
Jag tog Kingdom Come Deliverance 2.
Jag tog också Claire Obscure och det var Claire Obscure. Det var alltså, Claire Obscure som vann.
Kingdom Come Deliverance 2 är ett riktigt bra RPG. Det är riktigt.
Det lämnar lite heder, Adam.
Ja.
Sen har vi Player's Voice.
Claire Obscure.
Claire Obscure.
Claire Obscure.
Och jag tog också Claire Obscure, men där var det Wuthering Wave som vann.
Vad är en Wuthering Wave för något? Vad är Wuthering?
Det är
Kines
Xinjiang.
Yes. Men vad är Wuthering?
Hela Kina-befolkningen som har gått in och röstat.
Men vad är...
Ja, men alltså,
det var nog inte det som Adam frågade.
Vad är Wuthering för ord?
Det är något... jag vet inte. Men det var ju Wukong som vann det förra året.
Det finns en bok som heter Wuthering Heights.
Till Xinjiang.
Ja, har du inte hört talas om den tidigare? Det är ju en klassiker.
Jag läser inte alla klassiker.
Det är Bronte.
Ja, Emily Bronte. Eller Bronte, ja.
Emily Bronte.
Emily Bronte.
Emily Bronte, ja. Sen har vi bästa narrative.
Claire Obscure.
Claire Obscure.
Claire Obscure.
Jag tog också Claire Obscure och det var det som vann. Sen har vi bäst multiplayer.
Peak.
Multiplayer.
Jag tog Ark Raiders.
Ark Raiders.
Och jag tog Peak och det var Ark Raiders som vann.
Usch. It's so sen fucking vi... good.
Sen har vi best game direction.
Ghost of Yotei.
Claire Obscure.
Jag tog också Claire Obscure, det var det som vann. Och sen hade vi då Game of the Year. Och där gissade vi väl alla på Claire Obscure, va?
Eller, som jag skulle sagt till Filip, Claire Obscure, colon, Expedition 33.
Så, jag skulle gissa att det var Oliver som tog hem det här.
Nej, det känns inte så på mitt håll.
Okej, så Amanda, hur många rätt har du?
Jag hade 11, för att jag hade råkat skriva fel tidigare.
Okej, okay, Amanda 11. Vad har du, Oliver?
17.
Och vad har du, Adam?
Jag glömde räkna, jag har uppskrivet, men inte 17.
Ja, men jag vill veta.
10 med andra ord,
va? Ge en siffra. räkna.
Åh, gud, okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 blir
10, precis. 8,
9. 10, 11. 12, 13, 14.
Nej!
14 har jag.
14. Och jag hade 16, så att Oliver, du vann.
Ja, jag har en mer än dig. Det var Moist
Critical. Jag borde ha röstat på Moist.
Ja. Ja, du gjorde det mot dig själv.
Så går det, man inte deltar i demokratin och röstar.
Ni borde ha deltagit med mig och boykottat kategorin.
Pinsamt, Jimmy. Mycket pinsamt.
Du hade ändå inte vunnit. Vi hade haft 16 var det annars.
Eller 17.
Ja, och då hade det avslutats med
jag hade ju förmodligen tagit Moist då, eftersom ni var ju så himla glada över den personen.
Jag bara vet att han är poppis.
Ja, precis. Det är allt som krävs.
Jag tycker om honom.
Jag gissade ju på den här anime-karaktären bara för att det var för 2 år sedan så var det en liknande som vann. Inte året innan. Jag visste inte ens att det liksom var en grej, men tydligen.
Ja, men det är faktiskt ganska många. Det är ganska många som sitter med sina anime-avatarer.
Jag är rätt dålig på att gissa,
på streaming. Ja. Hon blir så till sig att hon tappar sin hörlure. Men...
Och nu har jag det mellan tårna.
Ja, nej, men det var årets liksom prisdeltagare. Det var årets pristagare.
Mm.
Och som sagt, det var ju ganska mycket Claire Obscure som vann då.
9 vinster.
Det är liksom, och ändå, alltså det är väl förtjänt. Det måste jag ändå säga. Vilken resa de har gjort. Det är också kul liksom, man kan se tillbaka då liksom den här Reddit-posten och typ så här, vi söker efter röstskådespelare till vårt spel som vi tror kommer bli, vi är rätt så stolta över det vad som kommer hittills liksom. Det är samma sak, det finns ju på, kan man också gräva fram på ett så här gammalt typ spelutvecklare eller så här programmeringsforum eller någonting sånt när Marcus Persson första gången liksom nämnde Minecraft. och liksom med tanke på hur stort det spelet har blivit och är liksom. Så är det ganska intressant. Men som sagt, det är inte bara en... Ja, majoriteten av den här showen är ju inte en, liksom en award show så att säga.
Det är utan inte det, är det man tittar på den för.
Ja, men jag tyckte
det är en väldigt lång reklampaus.
Ja, men det är en väldigt lång reklampaus. Och när man ska se det i efterhand så är det väldigt svårt att hitta en YouTube-video som inte har ännu mer reklam i sin... Och typ, kollar man på The Game Awards egna YouTube-kanal, alltså det, jag tror det är typ reklampaus var 50 minuter. Alltså det är så mycket reklam. IGN har något liknande. Vi landade till slut på GameSpots. För att då var det i alla fall lite mer... lite mera tid mellan reklampauserna. Men då, jag ställer frågan till dig först, Adam. Vilket spel såg du på den här showen som du är mest intresserad av?
Jag tyckte det var några spel som såg riktigt intressanta ut. Det var några utannonseringar som jag tyckte bara, åh, nice. Men det var ju bara liksom en CG-trailer eller något sånt som inte säger någonting.
Ja, jag vet vilket spel du pratar om.
Vad sa du?
Jag vet vilket spel du pratar om.
Ja. Alltså det var ju några stycken som var bara typ CG-trailers som är liksom inte någon gameplay eller något sånt. Så jag bara, okej, okay, coolt, det har ett namn. Men jag tycker att, när jag kollar min lista, jag tyckte faktiskt det Bradley the Badger var ett av de nya spelen som överraskade mest. Rent, liksom... Jag tyckte bara, what the fuck is this? Och sen ju mer de visade Are var liksom bara, hej! Det här kan faktiskt se ganska kul ut.
Det ser sjukt ut.
Ja.
Badgerborn.
Ja, och Cyber Badger. Cyber och The Last Badger. Badger.
The Last Badger, eller vad det...
Ja, det får mig att tänka på, kommer ni ihåg... vad heter det? Return of Matt Hazard. Det var ett spelparodispel...
Jag känner igen titeln, men jag kan liksom inte placera det.
Ja, det var Eat Lead, The Return of Matt Hazard. Det var ett spel till 360-eran som var typ var en avdankad, jag kommer inte ihåg exakta detaljerna, spelare aldrig, jag ville spela det, men blev aldrig av. Man var en typ actionhjälte och så var det massa olika genres i det, baserat på olika tidsåldrar av spel och sådana saker. Det här var inte exakt det, men det var liksom en liknande ton, tyckte jag. Liksom att man är en den här karaktären, Bradley antar jag, som är i... Han har upptäckt att jag är i spel och han har verktyg som spelutvecklare har. Ja, inte exakt, men liksom liknande. Så jag kan ändra proportioner och sådana saker. Och det är ett sätt för en att navigera världen och pussla och sådana saker. Jag tyckte det var väldigt kreativt. Faktiskt. Så det var faktiskt en väldigt glad överraskning. Sen fanns det ju såklart också, det fanns ju ett spel som jag vet att jag är den enda här som kanske bara, när jag såg. Kan ni gissa vilket spel det var?
Total War Warhammer 40K? Kanske?
Ja! Ja! Jag har väldigt många timmar i Total War Warhammer, så Total War Warhammer 40K. Oh my god, det kommer bli så kul.
Men är det så att oavsett vilket Warhammer-spel de utannonserar så är du liksom så här, yes.
Nej, Warhammer Survivors tyckte jag inte så särskilt jättekul ut.
Okej, det är det enda Warhammer-spelet jag tycker ser spännande ut.
I don't know, jag tycker inte Vampire Survivors är jättekul ut. Jag tycker det ser för långsamt ut.
Har du spelat Vampire Survivors?
Det är inte långsamt.
Men det ser långsamt ut. Man ser
Ja, men Vampire Survivors är så jävla roligt. Alltså det är verkligen det bästa typ när det kommer så jävla mycket fiender på skärmen. Och man bara, hur i helvete ska jag överleva det här? Det är helt fantastiskt.
Alltså jag faktiskt
man står still och låter dina vapen döda allt.
Ja, men du måste ju uppgradera din karaktär så att du faktiskt kommer till den punkten.
Det finns ju en taktik.
Det är väldigt tillfredsställande.
Så av de nya spelen så är det nog de som är mina toppar av det vi faktiskt fick se spel.
Okej. Oliver.
Jag har en lista på 14 spel här.
Ja, okej. Okay. Du får välja ett.
Ett!
Du får välja ett just nu. Vilket är det du ser mest fram emot?
Okej, men jag får chansen att prata mer sen, antar jag.
Nej.
Ja, det beror på. Det beror lite på. Jag har också en ganska lång lista, men det beror på lite. Men
jag har inte jättemycket att säga om alla de här spelen. Nej, jag har bara någon
vilket spel ser du mest fram emot?
Det var inget spel av det som visades som verkligen bara flyger ur skärmen och bara spela mig. Alltså, jag skulle säga
The Free Shepherd.
Det är mest.
Och ändå har du en lista på 14 spel.
Ja, jo, men
jag tycker alla är mid.
Grejer som jag tycker är liksom anmärkningsvärda.
Skulle jag inte notera spel jag såg?
Om du hade fått välja ett av de spelen du hade fått spela idag, vilket hade varit?
Då blir alltså Fate of the Old Republic, antar jag.
Ja.
Som Casey Hudson, gammal KOTOR/Mass Effect-veteran, återkommer med en andlig uppföljare på Knights of the Old Republic. Det var ett av de här spelen som bara visade sin CD-trailer.
Yes.
Och liksom en snyggt gjord CD-trailer, men gör verkligen ingenting annat än att nice, det här kommer komma någon gång förhoppningsvis.
Det är påbörjat nyligen, så det lär dröja år när vi ens ser det.
Det
är en ganska härlig känsla ändå att se att det är någonting på gång. Liksom.
För det är så här, när jag tänker efter så är jag ganska chockad över att vi inte fått det här spelet för länge sedan. Liksom
är du verkligen det? Alltså, för att man tänker att BioWare utvecklade ut det första spelet, sen fick Obsidian göra tvåan och sen så gick BioWare och gjorde Mass Effect, så vem hade liksom tagit tag i det då?
Ja, men rollspel var ändå ganska nischat i den helst. Tiden. Liksom, när kom Knights of the Old Republic 2? Och jag vet att The Old Republic existerar i och för sig. Men,
ja, men precis. MMO finns ju. Det är ju liksom, det var väl
EA-sätt
att hålla liv i det. Nej, det är det inte. Men vem hade du satt på rodet om du hade sagt att det hade kommit ut för 10 år sedan?
Ja, men jag vet, för att de som gör det här nu, alltså det är ju inte BioWare heller. Det är ju någon ny studio som heter Arkanaut Studios.
Ja,
det finns ju inte brist på liksom talangfullt folk att göra spel. Liksom. För alla jävla tråkiga omgångsbaserade skitspel som har släppts, så kan man liksom, någon av dem har gjort
håll
något sånt här.
Håll i hatten, Kerstin.
Men,
nämn ett omgångsbaserat spel förutom Crab's Gear.
Jag har spelat ett sånt, så jag vet inte.
Nej, men du måste ju veta.
Baldur's Gate 3.
Nej, just det.
Baldur's Gate 3.
Hur många är de egentligen? Ja, sant.
Jag är mest nyfiken på just nu om de kommer ha the balls att göra detta turn-based 2028 eller när fan det här kommer. Liksom
jag skulle säga 2030.
Alltså, jag tror inte
alla vet ju att 2030 är turordningsbaserat strategiåret.
Du tror att det kommer vara liksom
jag tror det kommer vara då? Jag tror det kommer vara realtid eller real time with pause som originalspelen är.
Dragon. Vad hade du velat ha? Vad hade du velat ha, Oliver? Eller ja, det är en dum fråga kanske, men vad?
Så här, jag fick det att funka i originalet. Så att om detta är omgångsbaserat
var ju inte riktigt omgångsbaserat. Det var ju inte turn-based originalet. Man gav dem de auto-attackerade fram tills man bad dem göra någonting annat. Och då gjorde de det och sen fortsatte de auto-attackera. Du kunde pausa,
okay.
Men det är inte turn-based.
Så typ nästan så Xenoblade-aktigt då, förutom att man inte kunde röra gubbarna samtidigt.
Det är som gamla Baldur's Gate. För det är vad BioWare gjorde på den tiden.
Jag vet inte vad man kallar det. Alltså i så fall.
Real time with pause kallas det.
vilken jävla tongue-twister av bullshit-term det är. För att det är inte att
vi fortsätter kalla det omgångsbaserat, så vi får irritera Adam lite.
Men för det är liksom omgångsbaserat.
Under huvuden är det liksom att om min gubbe slår och min gubbe väntar på att bli slagen. Det är
nej,
vad som
de
händer.
Väntar inte. Det är konstant tärningar som rullar i bakgrunden.
Ja, okej, men tärningsbaserat bla bla. Ifall det är vad det här spelet är, så kom jag är okej med det, ärligt talat.
Mm.
Alltså ultimata hade varit om det var någonting som kändes mer typ som Final Fantasy 7 remakesen.
Det hade varit en bra balans.
Det var jag sagt hela tiden om remaken av
Mass Effect en shooter.
Ja, men alltså du hade ju kunnat haft typ, alltså om du nu går runt med beroende på vad du har för karaktärer, men du skulle ju, ja exakt, som Final Fantasy 7, men du skulle också kunna skjuta.
Mass Effect skulle jag inte säga en bra match, för man kommer ju spela som en Jedi.
Ja, men du kanske får med dig companion som du kan kontrollera, som är...
Jo, men alltså, man kan ju ha, om vi säger så här, Mass Effect var okej shooters, men jag hade inte velat se dem kontrollera som ett melee beat'em up-spel.
Men det är ju typ Final Fantasy 7.
Exakt. Men det är liksom inte shooter så. Utan jag tror att det kommer luta... Hade jag det sen spelat hade jag gjort mer som Final Fantasy 7 Remake. Mer än att försöka tvinga in Jedi i sin Mass Effect framework.
Tror ni de försöker på Souls-grejen då?
Nej, det finns redan spel. Det finns ju redan ett spel i den genren.
Visst, men samtidigt, alltså det är liksom... Ja, men Mass Effect och Gears of War är samma sak, varför det är cover shooters. Alltså liksom där jag tror att när man har ett varumärke som Star Wars så är man extra noga med att inte sätta upp barriärer. Och jag tror att ett realtid med paus eller vad fan det heter, det är en barriär som vissa kommer se och bara fuck that, jag kommer inte spela det. Då är det lättare att ta sådana risker med ett spel som Clair Obscur som inte är liksom 500 pers och
de arbetar ju på ett turn-based XCOM-aktigt Star Wars som släpps nästa år.
Ja, men hur ja, visst, men vad är liksom XCOM-aktigt, alltså det är en turn-based. Sån sak, nu vet inte jag hur jävla dyrt det här spelet kommer vara att göra, men det här är ju ett sånt spel som förmodligen designas för att ha mass appeal. Som ett
okay, Witcher, och vet du ett spel som sålde väldigt, väldigt bra när det släpptes och var turn-based? Baldur's Gate 3.
Ja, jo. Det
tjänar $1 miljard dollar åt Wizards of the Coast. Jag tror de är ganska nöjda.
Jo, de är nöjda. Men Baldur's Gate 3 är inte heller någon form av liksom, ja, men det här är liksom ribban nu. Alltså det är verkligen en outlier på alla möjliga sätt.
Eller så visar det att det finns en publik bara för att du inte tycker om det.
Det är klart det finns en
ja,
publik.
Alltså jag skulle säga att Baldur's Gate 3 verkligen höjde ribban på ett sätt. Men att det också visar att man kan ta liksom väldigt gamla influenser och
exakt.
Baka in dem väldigt snyggt också.
För om vi ska göra typ super mainline, bubbla ner till lowest common denominator bara för att det är Star Wars, då är jag inte särskilt intresserad av det här spelet. Det kommer att... Nej.
Nej, men alltså jag säger inte att de kommer göra ett pissdåligt stridssystem för att alltså det måste ju fortfarande vara bra.
Men det skulle vara Fortnite-danser.
Survivor och de här... Så att, ja nej men det skulle inte intressant att se. Hade detta visats upp i liksom in-game på något sätt, liksom, det hade inte behövt vara något massivt, men liksom någonting som hintar om hur spelet kommer spelas och vad man kan förvänta sig av själva spelupplevelsen, så hade detta varit liksom, oh holy fuck, jag hade skitit ner mig. Men eftersom att nu, eftersom att det bara är en CG-trailer och det är väldigt mycket frågor, så... Ja, i och för sig. Nu var det ju detta jag valde som det som... Om jag fick välja ett av de här spelarna att spela idag så är det ju detta bara av ren nyfikenhet.
Det finns spel här som... Du kan ändra till Coven of the Chicken Foot om du vill.
Det har jag på min lista här också.
Men jag tror inte att Star Wars-spel... Jag tror inte det finns så mycket spel där än. För att om man tittar liksom vilka de söker... Liksom, alltså de är mer en anställningstrader kan man nästan säga. Så ja. Är det väldigt många leads de söker efter. Så. Mm.
Precis, hela den här trailern sa ju faktiskt inte så jättemycket egentligen.
Förutom att det är Star Wars och det ska utspela sig i The Old Republic.
Mm. Precis. Det säger tillräckligt för att intressera, men det säger inte tillräckligt mycket för att veta vad det är.
Ja, till och med jag tycker att det är en av höjdpunkterna. Liksom. Tycker att det ska bli spännande att se om det blir av någonting. Det, man vet ju aldrig i dagens läge. Amanda, vilket spel såg du mest fram emot?
Jag har en väldigt lång lista på två spel. Men jag skulle nog säga att det spel jag absolut ser mest fram emot är Saros. Absolut.
Det ser coolt ut.
Dessutom fick vi ju Raoul Coley som gick upp på scen och presenterade också, vilket alltid är trevligt. Han är en sån myskorv verkligen. Uppskattar att följa honom både liksom i sociala medier men också karriärsmässigt. Så. Det här är ju nästa spel från Housemarque. Och vi har ju sett det tidigare och vi har ju pratat om det tidigare. Så jag har liksom inte så jättemycket mer att tillägga. Det ser väldigt fräsigt ut. Det ser väldigt mycket ut som Returnal fast med varmare färgskala. Men som sagt, det har liksom en skådespelare i huvudrollen som jag tycker mycket om och hoppas liksom att det också får skina i upplevelsen. Jag tycker ju liksom att av det jag och du har spelat, Jimmy, i Returnal så är ju Celines berättelse intressant, men vi har ju liksom inte kunnat djupdyka i den så himla mycket.
Jag har ju nästan klarat det.
Jo, men jag menar tillsammans har vi inte kunnat göra det för att det var någonting när vi skulle liksom till huset senast och det var något som inte låstes upp till exempel och lite sådär. Och sen så kom 1 miljard spel samtidigt.
Jag tror att det verkar som att det är lite mer fokus på typ mellansekvenser och liksom berättelsen i det här spelet än typ Returnal. Även om Returnal också hade en del story så verkar det som att det här är nästan mer storytungt.
Ja, men jag tänker att det är också därför man tar en så namnkunnig person.
Mm. Alltså det nya med Saros på Game Awards i år, det var väl att vi fick ett datum för det nu.
Vi hade ett datum sen tidigare.
Vi hade ett datum.
Ja, men man kan det försenades
en månad.
Mm.
Ah.
Så att det skulle komma ut i mars och nu kommer ut i april, om jag inte har gett det.
Ah, okay. Jag ser också fram emot Saros. Jag har inte skrivit upp det här, men bara för att som sagt, det är en known quantity och det var ingenting med trailern som liksom avslöjar någonting särskilt.
Det var typ men, att det var mer karaktärer och sånt. Så det var lite intressant att se att det verkar mer storytungt än Returnal faktiskt.
30 april 2026.
Ja. Yeah.
Yep. Nej, jag är all in. Jimmy.
Jag tror det spelet som jag nästan drog mig, som jag är nog nästan mest nyfiken på, det är nog faktiskt Coven of the Chicken Foot. Som är Bruce Straley's studios nya spel, eller deras första spel, debutspel kan man säga. Och inte för att egentligen den här visningen gjorde så att, åh det där vill jag verkligen veta mer, utan jag har läst intervjuer efter det liksom, så här, och kollat så här, vad är det egentligen? Det är en ganska stort hopp att gå från liksom ha typ alla de resurser som Sony har med Naughty Dog och sen liksom göra en egen studio och bygga upp från grunden och liksom, och spelet ser ju mer liksom, men det ser ju mer tecknat ut till exempel, så att det är en helt liksom annan stil. Men han hade pratat i den här intervjun om liksom varför valde han lämna Naughty Dog och varför det här projektet så spännande för honom, och han valde att lämna Naughty Dog då för att han kände att han behövde ha nya utmaningar, för att de liksom hade kommit in i samma mall. Liksom hur de gör spel då. Så då hade liksom han chartat spelen som han var med och gjorde 4 stycken. Var han med ända i slutet? Jo, han var med ända i slutet av Uncharted 4. Och där liksom då Uncharted 2 var ju liksom här att okej, men istället för att vi gör en mellansekvens där allt coolt skit händer, hur kan vi göra ett spel där du faktiskt får spela den coola skiten som händer? Och så läste Vasplay typ det här att hur ska man kunna få en lite mer intimare story i ett spel och hur ska man kunna liksom få två karaktärer att interagera med varandra på ett bättre sätt. Och det här Coven of the Chicken Foot då, så ska de ta det konceptet i att hur ska du kunna få en kompanjon att lära sig utifrån hur du spelar och sen så liksom på den vägen får det intressant, och det tycker jag låter väldigt spännande.
Så det är...
Ja, jag ljög lite innan för att det är 3 spel på min lista, jag glömde bara av vad det här hette.
Det är typ The Last Guardian blandat med Black and White-ish.
Ja, men typ lite åt det hållet. Mm. Kanske. Nu är det inte, det är inget strategispel på det
sättet. Nej,
det
alltså, men jag menar Black and White har man lär upp de här varelserna, beteenden och sånt.
Exakt, och sen i The Last Guardian så var det mer så att djuret kunde typ vägra. Det var väl liksom det som var mer grejer.
Med det med att det var en egen karaktär i princip.
Mm. Mm. Och här ska du ju typ princip, alltså, man ska säga, programmera liksom följeslagaren till att liksom börja göra saker åt dig till exempel. Men det lät i alla fall intressant, och jag tycker ändå att det är väl en ganska fascinerande ingång att ta också, att man tänker liksom inte så att vi ska göra världens största blockbuster, utan vi har den här liksom mekaniken vi spinner vidare på och ser vad vi kan göra med den.
Jag tycker det coolaste med det är att det är inte ofta man ser en 90-årig kärring som protagonist. Det är fan...
Nej, det är också väldigt häftigt faktiskt.
Det är ovanligt. Att
spela som en gammal tant. Ja, det är liksom väldigt charmigt.
Mm. Tänker ju väldigt mycket på typ Howl's Moving Castle.
Ja.
När jag ser den lilla nuckan liksom.
Men det, ta typ Links farmor i Wind Waker och sätt henne i hjälterollen istället.
Mm. Eller alltså, typ Impa från Skyward Sword när hon är gammal.
Ja, precis. Alltså, jag har ögonen på det här, inte bara för att det såg liksom, alltså, skärmigt ut, och det du snackar om nu med för att det här med companions och grejer har de ju arbetat. Det är ju liksom Naughty Dog DNA i det.
Ja. Men nu är det liksom nästa nivå av det.
Precis.
Förhoppningsvis.
Och jag bara tycker om Bruce Straley så jävla mycket. En av väldigt få liksom PR-grejer jag varit på var för åkte till Rom för Uncharted 4. Fick intervjua honom. Men det roligaste med hela den här resan var morgonen efter. Det var typ jag och tre andra typ, jag menar, mediasnubbar och han. Och satt och käkade frukost. Och jag fick typ fråga honom om vad tror du om valet här nu? Liksom, för det var 2016. Bara, Trump har väl inte en chans, va? Så han bara, du... Tyvärr tror jag det finns en risk. Jag bara, va? Han bara, ja, men för att liksom, vi på västkusten kommer inte rösta på honom. Och de på östkusten kommer inte rösta. Men sen har vi hela mittskiten liksom. Och ja... Jag bara, ja, intressant. Jag var ändå inte övertygad. Och sen... Ja.
Nej, men vid den tidpunkten var han väl fortfarande lite utskrattad också. Det var ju liksom inte så att hela republikanska partiet hade ställt sig bakom honom än. Det var ju väldiga stridigheter i början.
Det kändes ju helt...
Folk var inte
var
rädda för honom.
Ja, det är bisarrt.
Barack Obama drog ju den som han har fått mycket skit för nu, liksom, att han bara, at least I was the president, liksom. Han bara, det finns inte en chans att Trump blir president. Men ja.
Nej, men det är klart. Det var många som tyckte att det var helt otroligt. men spännande. Adam, välj ett till spel du tyckte såg spännande ut.
Oh, vad bra. Hur ska jag säga? Jag kollade i min lista. Jag hade ett Control Resonant.
Det var lite what the fuck.
Det var ju faktiskt kul att få se ett nytt spel från Remedy faktiskt. För att om det är någonting man inte kan säga att Remedy gör dåligt, det är hur deras spel ser ut.
Nej.
Mm. Och det är typ det jag tycker är bäst med kontroll, det är hur kontroll ser ut. Alltså, fortfarande, den jävla telefonen med den där ratten, jag hade velat haft den som replika. Så.
Det var ju det som drog in mig i kontroll från början, liksom, att världen kändes himla mystisk och spännande. Och jag liksom vände ju mer eller mindre på varje sten i början. Mm. Men det brände ju verkligen mig, för att efter ett kort tag så kände jag att jag var liksom inte lika intresserad längre. För jag kommer ihåg första gången jag pratade om det i podd. Ihop med Aron. Och jag var väldigt exalterad ändå. För jag tyckte det kändes superspännande. Och det intresset bara dalade.
Ja, men det handlar väl lite också om förväntningarna i alla fall. Jag vet att du och jag diskuterade väldigt mycket, Oliver. Det var ju det här att när man spelar ett spel från Remedy så vill man ha ett ganska storytungt spel. För det är, liksom, det är det de gör riktigt bra. Och sen så var ju Control var ju väldigt mycket... Det finns ju mycket story
spel
där. Men du liksom... Du får inte presenterat för dig som du brukar få då ur ett Remedy-spel, och det tror jag...
Nej, och sen var det typ hela vitsen.
Ja, och sen var det typ ett fake Metroidvania också. Det var ett dåligt Metroidvania.
Ja, bättre än Metroid 4. Uppföljaren
ser inte alls ut som jag förväntade mig att det skulle se ut.
Nej.
På vilket
sätt? För första är Jesse Faden helt ute. Ja. Eller ja, helt, vet du fan. Alltså, hon kan
hon är inte den spelbara karaktären.
Det kanske är att hon blir spelbar. Jag vet inte om de har bekräftat att hon inte är spelbar, men det är ju hennes bror som vi ser här i trailern. Psykfallet som sitter inlåst. Honom har vi nu.
Så skrattar han rått.
Alltid det där råa skrattet.
och vi har inte det där service weapon som var liksom typ, alltså, stora coola grejer med combaten i det spelet, förutom då så här, superkrafter och skit. Men det här vapnet som liksom morfar, utan nu, det här verkar vara mer av ett melee-baserat actionsystem.
Och du är inte låst till The Oldest House heller, utan det är mer, det verkar vara en mer öppen värld att springa runt i.
Min prediction är att det här kommer vara det bara flummigaste spelet jag någonsin gjort. För att det har för mig att jag sa om Alan Wake 2, liksom, att det här är jävligt weird. Alltså på ett bra sätt. Liksom, alltså på ett typ Stephen Lynch-sätt. Och det är vad de gör nu, liksom, och de gör det jävligt bra. Och det här kommer verkligen, det ser verkligen ut som att de har skruvat upp det här, liksom, abstrakta, jättekonstiga. Jag tänkte att Control 2 kommer vara liksom mer av en vidare utveckling av, det kommer vara liksom Control fast med en ordentlig budget. Och det här ser ut som att vara någonting helt annat. Och jag respekterar det. För att det är inte ofta man ser liksom studios av den här kalibern ta sådana risker. Särskilt inte inom liksom IP-erna.
Sa du Stephen Lynch eller läste jag det någonstans? Läste jag namnet Stephen?
Nu när du, Stephen Lynch är fan en musiker och komiker. David Lynch heter han.
Ja, men precis. Men alltså, jag kollade i en tråd bara på min mobiltelefon samtidigt, så bara, läste jag Steven någonstans eller sa han?
Nej, du, är det inte relevant? Jag sa fel. Det är bra att du rättar mig, så slipper lyssnarna sitta där och bara, vad fan?
Precis, då får vi arga kommentarer sen.
Det är ganska intressant. Jag upptäckte att This Week in Video Games hade en intervju med Remedy angående Control Revenant.
Resonant.
Just det.
Fan, fan är jävla Control Revenant av Stephen Lynch.
För detta är uppföljaren, va? Detta är Control 2, det är inte en spin-off.
Ja, absolut. Ja. Och de är väldigt tydliga här med att det inte är ett Souls-like-spel. De säger, this is not a Souls-like game, I want to be very clear about that.
Det hade jag inte förväntat mig i och för sig, men...
Det hade varit enkla att göra.
Tror ni de kommer använda sig av live action sekvenser i det här?
Ja.
De säger att de inte ska ha lika mycket långa cutscenes.
Det ser jag lite som någonting negativt, för att jag gillar ju långa cutscenes faktiskt. Ja. Jag gillar cutscenes, för att, och det var typ det jag kände i Control 1, var ju det liksom att storyn fick inte ta lika stor plats.
Alan Wake 2 gjorde ju det så himla bra också.
Ja, Alan Wake 2 gjorde det verkligen jättebra.
Säger jag som inte har spelat det, men jag har ju sett en del av det. För att jag bor tillsammans med personen som spelar allt.
Ja, men jag tror att vi kommer att få se live. Det är typ deras, det är en del av deras DNA nu. Och jag tycker att, alltså, sen i vilken utsträckning har jag ingen aning om. Men de hade ju det även i liksom första Control. Man såg liksom någon projicering av Dr. Darling. Så
minns inte jag.
De har haft det i allt de har gjort sen
American Quantum Nightmare.
Break. Ja, men från Quantum Break och fram.
Men de hade här, we want to avoid situations where you stop and watch long cinematics. There will be cinematics, but we want it to feel like you're playing the world. It's very immersive, and the story is told through the experience that you have in the interactive fashion. Det är typ en vidareutveckling på hur storyn var presenterad i Control 1.
Ja, får se om jag kommer gilla det.
Immersion behöver ju inte alltid betyda att man spelar precis allt, tänker jag.
Nej, men alltså antagligen är det ju som att man inte i princip lämnar spelet för att du får en story eller karaktär som pratar med varandra. Men för mig hänger det helt och hållet på gameplay i det här fallet. För jag litar på Remedy vad gäller berättande. Det är helt och hållet gameplayen jag är intresserad av och hur, vilken spin de vill ha på det.
Hoppas de tar bort de dåliga RPG-elementen.
Med tanke på att det är ett RPG, ja. De beskriver det som ett RPG. Så
nej.
Jag undrar vad de ersätter det med.
Ja, men jag vill inte ha så här att här har du en liten typ pixel så att du får 0,1% starkare nävar typ.
Nej.
Det är absolut det tråkigaste med när alla hoppar på RPG-tåget för att när de inte gör ordentlig RPG heller. Det är liksom så här
men det helt är inte, det är inte rollspelande, det är bara liksom det är bara chores. Det är bara skitpillande.
Ja, men det är så här, man bara, alltså okej, okay, den här har 0,5% bättre istället för 0,2% bättre. Så här, bara, gör det ens någon skillnad om jag byter nu egentligen?
Utan, det är så man skapar spelare som dig och mig som hittar en grej vi gillar och sen så fortsätter vi på det tills det absolut inte går längre.
Ja, men alltså, men det är bara för att jag orkar liksom inte. Så bara, att om jag ska behöva byta ut varenda jävla centimeter jag går på det här spelet, utan det är väl så att nu får jag en mycket bättre grej, då kan jag byta till det.
Vi ska se. So a lot of freedom inside these defined segments are kind of exist within the world. But it's not an open world. We call it an open-ended world. Så det är typ zoner, tolkar jag som.
Ja, okej. Ja, men gör bara ett Metroidvania. Snälla. Eftersom en retro-studio som inte vill göra ett ordentligt Metroidvania med Metroid Prime 4 så är det liksom det här nästa chans. Men, ja.
Det är liksom varje gång folk snackar om så här, we're de-emphasizing cutscenes och bla bla. Alltså, då känns det för mig som att då får man grejer som Assassin's Creed 1 där dialoger är bara, du bara står och du kan röra dig fritt i någon scenen men det finns liksom det finns ju spel som har noll cutscenes där det funkar skitbra. Jag har aldrig spelat Half-Life 2 och bara jag önskar att detta var en cutscene. Men det är liksom, det är ju jävligt väl avvägt. Så vi får se.
Ja, men det beror också på så här, hur pratar karaktären till dig och känns det liksom så här att är det tråkigt att lyssna om de inte säger någonting intressant, då liksom då blir det ju verkligen så här, man bara okej, nu bara sitter jag och lyssnar. För det är ju samma sak när du liksom spelar typ Mass Effect eller Elder Scrolls eller Fallout, så då pratar ju också massa karaktärer till dig och du står egentligen och lyssnar och sen får du välja ett dialogval, men det är ändå så här mycket lyssnande och det blir ju inte tråkigt på samma sätt. Det. Men det ska bli kul att se, alltså det är liksom, rent visuellt så var ju den trailern väldigt så här wow liksom.
Ja. Jag är hype.
Mm. Oliver, välj ett till spel. Eller okej, okay, Adam, säg klart vad du tänkte säga.
Jag tänkte bara säga att det kommer 2026 också.
Ja, det nice. Väntade jag mig faktiskt. Jag trodde att det var mycket längre ut.
Samma vecka som GTA 6. Det vet jag inte. Jag ljög. Det har jag ingen aning om. Men förmodligen, kanske sommar. Eller baserat på absolut ingenting. Det kommer inte komma en vecka innan GTA 6 i alla fall. Eller efter. Det hoppas jag i alla fall inte för det.
Samma dag. De stirrar tjuren i ögonen.
Ja. Fight the power nu. Vi alla skippar GTA 6 och köper Control. Oliver, välj ett till spel.
Ett
spel, ja.
Alltså, de hade ju en double announcement med Tomb Raider.
Ja, okej, okay, då får du välja två.
Sen de i och för sig typ spoilade liksom. De bara, vi har Tomb Raider, du kommer upp här sen liksom.
Ja, men Jeff Keighley älskar att spoila sina egna announcements. Det är det värsta jag vet.
Så vi har ett nytt som heter Tomb Raider Catalyst och sen en remake av ettan, eller en reimagining av ettan som heter Legacy of Atlantis. Och det var väl det. Det var det som kom ut först, för att det fick vi faktiskt se lite liksom gameplay på.
2026 för Legacy of Atlantis, 2027 för Catalyst.
Ja. Båda ser ut att vara liksom rent tonalt väldigt mycket mer, tillbaka till vad Tomb Raider brukade vara innan rebooten. För medan rebooten är alltså alldeles utmärkt fine liksom action-äventyr så föredrar jag Tomb Raider när hon är mer, du vet, high society, posh, självsäker, liksom bara hon har liksom en härlig attityd.
Det var överlag.
Måste bara passa in att Shadow of the Tomb Raider kan vara en av de sämsta uppföljarna i liksom min personliga spelhistoria.
Alltså jag tyckte om Shadow of the Tomb Raider, men inte på grund av storyn alls, utan var helt hållet för jag tyckte om hur mycket tombs och pussel det var. Det var det enda jag tyckte om.
De var ju inte ens bra.
Jag tyckte de var bättre än Rise. Fast det är där stödde mig så mycket spel på storyn. Alltså, ja, men, de nya spelen var så mycket melodrama, så jag störde mig på det.
Ja, melodramatiskt.
Därför Jimmy gillade.
Och liksom där, jag uppskattar försöket att liksom typ humanisera Lara Croft. Och liksom, okej, om Lara Croft hade varit en riktig person.
Men jag vill bara ha ett par vandrande tuttar.
Ja, nej, vandrande tuttar med två pistoler är allt vi behöver.
Där, två pistoler, det är Tomb Raider liksom. Alltså tuttarna får de typ, de får krympa tuttarna mycket de vill. Men Tomb Raider ska inte gå runt med en jävla pilbåge. Alltså hon ska ha sina dubbla pistoler och göra trippelvolter och skjuta ihjäl dinosaurier.
Det är som säger att hon inte ska göra det.
Jag säger det. Det är jag som pratar.
Med andra ord, det säger absolut ingenting.
Jag säger vad jag tycker. Jag skitlever vad alla andra tycker. Alltså, de rebootsen... som sagt, jag uppskattar försöket. Men jag tycker att man förlorar någonting med... Det var liksom att, okej, det här är mer som typ... Det här kändes väldigt 2013 liksom, när det kom. Där är den typen av spel som är populärt nu och vi ska liksom passa in här. Liksom. Jag tänker väldigt lite på de spelen. Tomb Raider var liksom en populärkulturell ikon på sin tid. Och det hade det inte blivit med de nyare spelen, känner jag. Även om jag tycker att Rise of the Tomb Raider är ett bra spel. Jag tycker att första spelet är ett alldeles hyfsat bra spel också. Shadow är, vet du fan, jag minns inte ett skit om det annat än att hon bara, jag startade jordens undergång. Stackars mig.
Men de hade sin Terminator moment där nära slutet. Hon går mördar folk.
Den hypaste delen av hela den trilogin är när hon i slutet tar två pistoler och bara blästar någon jävel och jag bara, så nu i uppföljaren är det den riktiga Tomb Raider jag får spela. Men nej, hon är tillbaka med sin jävla pilbåge och skit. Jag bara, nej. Alltså, Tomb Raider är ingen jävla stealthy, typ Arnold Schwarzenegger in Predator typ. Hon är en bara, snorrik så äventyrare som bara älskar vad hon gör. I hate tombs. Håll käften.
Jag vet inte om du säljer in det här så bra. Alltså, hon är en snorrik. Liksom.
Det ena behöver ju inte utesluta
det andra.
Det är vad jag tänker. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag hade jättekul med att pilbåga och smyga och hålla på.
Jag hoppas ju nu när de gör liksom om ettan. Och jag har inte spelat första spelet. Funderar på om jag kanske ska liksom ta tag i och faktiskt spela originalet innan remaken kommer. Men också det att... Men de spelen var ju förmodligen lite mer speliga. Liksom så här, du vet, tempel och du vet, du har någon jävla dinosaurie. Liksom så här helt outlandish grejer. Då känner jag nästan så att jag hoppas de tar tillvara på det på remaken. Vilket jag tror att de kommer göra. Och då hoppas jag att det liksom förs över lite till det nya spelet sen som kommer nästa år. Så att det är liksom så här, för att den typen av spel görs ju inte riktigt längre med liksom en större budget. Då är det ju kanske ett indiespel eller något mindre spel som man kanske liksom tar tillvara på de grejerna. Och det hade varit ganska kul att se hur man gör det idag.
Jag är betydligt mer pepp på Catalyst som är liksom det nya än vad jag är på en ytterligare. För att det har jag redan gjort sen Anniversary var liksom den första remaken på ettan som kom.
Men fast var inte det typ väldigt likt då ettan och det här ska liksom vara en... Det här verkar ju vara något liksom lite extra.
Jo, och det här ser ju mer ut som en, liksom man ska säga, en reimagining än en rak remake.
Ja, det här ser ju som moderna Unreal Engine 5-slopp. Så ja.
Jag gillar att Tomb Raider är liksom tillbaka och graciös och självsäker och bara charmig. Istället för typ, jag blöder och allting suger.
Jag tycker om hur dinosaurierna ser ut. Det kommer bli kul att skjuta dem.
gå från klarhet till Adam.
Mm-hmm.
Amanda väljer ett spel.
Ja, det enda spelet som finns kvar att välja på min lista, antar jag. Men det ligger högt upp, ska också sägas. Order of the Sinking Star. Så nu fick vi en sexy lång titel också här, mitt i alltihop. Det är Jonathan Blows nästa spel.
Ja, just det. Jag fattade inte vad jag såg först under den trailern. Jag bara, va?
Fyra olika riktningar skulle man kunna säga med olika sorters pussel. Vi pratade om det tidigare, att det har lite så Sokoban-inspiration. Att man liksom flyttar runt objekt i världen för att lösa pussel.
Jag tror, jag hörde också en intervju, jag tror det var Kind of Funny som hade pratat med Jonathan Blow och liksom fått testa spelet också. Det var det att det är nästan som typ fyra spel i ett och det verkar vara liksom väldigt... typ olika typer av inriktningar som det tar och sen bygger det här ovanpå varandra och det liksom är, det ska verka vara liksom någonting extra i alla fall. Och jag gillar ju väldigt mycket The Witness.
The Witness är mysigt.
Och jag hoppas att det här också är bra.
Jag föredrar ju Braid, men det blev så ohyggligt svårt efter ett tag.
Jag kom aldrig långt i Braid, jag tyckte inte om det.
Alltså jag blev förbannad på mig själv för att jag var för dålig. Alltså jag kunde liksom inte fysiskt utföra det som spelet ville att jag skulle utföra. Det gjorde mig lite frustrerad. Men jag tycker hela idén är otroligt intressant. Och själva vändningen och så också har ju liksom upplevt berättelsen ändå lite på annat håll. The Witness kom jag inte direkt in i. Sådär.
Det var ingen cakewalk heller, ska jag säga dig.
Nej, det är jättesvårt, men jag kände liksom att jag fick inte riktigt in det där flytet. Jag spelade ju The Sojourn innan, och det var ett av mina favoritspel från 2019. Jag får med att det hamnade på topp 3 till och med. Och det är lite likt The Witness, men handlar ofta om att man ska rikta ljuskällor så att det reflekteras på olika sätt. Och det var lite lättare. Alltså det var inte lätt på något sätt. Men det kändes som att inlärningskurvan var lite schysstare. Det är det ju inte i The Witness. Men man hoppas ju att det kanske är lite snällare här.
Ja, nej, The Witness försökte man verkligen också för att du, liksom, det var ingen tutorial-text. Utan det var liksom så att du får göra de här pusslen och så får du liksom försöka på det sättet lista ut vad det är som gäller. Vilket då kändes väldigt speciellt. Och jäklar var det var mitt årets spel, det året det kom också tror jag. Men jäklar vad man fick liksom kämpa. Och så var de här jävla tetrominopusslarna som jag absolut hatar. De lyckades aldrig liksom flyta på för mig helt och hållet. Men jag lyckades klara ut det i alla fall.
Var det släppdatum 2026 på det här?
Jag tror det.
Då är det 10 år sedan då Witness kom.
Ja, men precis. Och det var ju...
För visst kom det 2016?
Ja, det tror jag. Och det skulle typ, jag tror det ska finnas typ 900 pussel i spelet och vill du göra alla skulle du ta 600 timmar eller någonting sånt, det var helt insane. Så vi får se hur länge man kommer orka spela det, beroende på hur svårt det är då. Men jag tror att just när det är en Sockerbon pussel, för jag vet att när Stevens Sausage Rolls kom ut för några år sedan så vet jag att Jonathan Blow skrev ganska mycket om det spelet.
Jag försöker komma ihåg vad det spelet hette som vi spelade i fjol som var lite liknande. Det var ju samma person som hade arbetat med Jonathan Blow fast med de grafiska bitarna i Braid.
The Arranger.
The Arranger hette det, ja. Just det. Det var också lite sådär Sokoban-inspirerat, bara det att det var att man flyttade miljöerna istället.
Precis. Man rörde liksom marken som man gick på liksom flyttades runt.
Som på ett rutnät.
Ja, det här går fet bort för mig alltså. jag kan inte spela Jonathan Blow-spel, det går inte.
Klarar du aldrig Braid?
Jag ägde aldrig Braid.
Jag kom till den dinosaurien kom ut och sa, prinsessan är ju ett annat slott. Jag bara, aha, det är den här typen av spel och stängde ner.
Det är inte den typen av spel.
För Mario är skitdåligt.
Nej, det jag visste var, detta kommer vara en subversion of expectations. Jag orkar inte, så stängde jag ner. Och jag hade rätt.
Ja, fast Braid var ändå bra. Jag hade tänkt mig att du kanske var en sån här liksom, Xbox Live Arcade darling som du ändå hade tagit dig an, Oliver.
Nej, jag testade demot. Man kan ju ladda ner demon på Xbox Live Arcade-spel.
Bästa featuren på Xbox 360.
Och, kom ju en ny version i fjol också.
Mm. Mm. Sålde dåligt.
De ändrar väl stilen också. De gjorde om all art väl. Eller de ändrade inte stilen helt, de ritade om all art och det tyckte vissa inte om.
Mycket möjligt.
Jag respekterar de spelen. Det är spel som Witness liksom. Det är inte lätt att själv designa typ 300 sudoku-pussel, men liksom det
har ingenting med sudoku att göra.
Nej. Nej, men liksom,
jag älskade The Witness, Oliver. Det var det bästa spelet att köra Game Share eller Play Share på PlayStation med. När du och jag hjälpte varandra att lösa pussel, bara räckte över kontrollerna till varandra och så löste de tillsammans. Det var en fantastisk upplevelse i The Witness.
Jag tänkte bara, när som helst kommer det hända någonting i det här spelet som liksom kontextualiserar vad jag gör eller liksom någon cool grej med världen som händer någonting, och det bara fortsatte. Jag bara drog den här linjen på...
Hela spelet handlar om perspektiv.
Ja, det finns ett... Det är ett skifte i spelet när du helt plötsligt ser världen på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är en av de coolaste grejerna i det spelet. Det är liksom så här att du löser de här svåraste pusslerna och sen så liksom ser du någonting och bara säger, vänta nu, kan jag? Och du kan, och då blir det bara så här, bara, what the fuck? Och sen så låser du upp helt nya pussel liksom överallt. Jag vill inte spoila, nu är det ett gammalt spel, men jag vill ändå inte spoila, för det är en så stor grej när man väl kommer fram till det.
Som sagt, respekt för de här spelen. Jag menar inte att Witness börjar sudoku. Jag menar liksom att alltså, att komma på alla de pusslen själv och utan att liksom återupprepa massa skit, det är rätt imponerande. Alltså, Jonathan Blow är en jävligt intelligent människa.
Han är också lite av en skithåla.
Jag skulle precis säga, lite för smart för sitt eget bästa, skulle jag nästan säga.
Men jag är för dampig och dum för sådana här spel. Jag finner ingen tillfredsställelse i att lösa de här pusslen. Så att... men det här blir säkert bra. Det kommer säkert få bra betyg.
Då är det jobbigt om man inte liksom... Jag gillar ju pusselspel. Jag tycker det är jättekul.
Jag också. Jag är lite mindre dampig.
Ett annat spel som jag ser fram emot är Gang of Dragon.
Ja, det har jag skrivit här.
Det ser coolt ut. De hade en massa AI-genererade posters i bakgrunden i trailern.
Ja, det hade jag faktiskt. Det är långt jag märker till. Jag tänkte bara på ett röstskådespel. Jag tänkte bara att det där ska jag spela på japanska för att de här rösterna doesn't carry. Men det är ju...
Är inte det snubben inte... från Train to Busan den bästa karaktären i den filmen?
Kanske.
För att är inte han korean? Eller alltså...
En del av populationen i Japan är koreaner.
Ma Dong Sok, eller Ma Dong, han heter Mai Dong. Fantastiskt.
Nej, nu börjar han.
Han är sydkoreansk / amerikansk skådespelare, och det kan vara att jag bara vagt japansk looking man, och jag bara är världens rasist och tror att det är samma person, men jag tror det är samma person.
För jag tycker han
det är han som är med i Returnals.
Ja, han som är med Eternals. I Eternals, ja.
Nej, ja. Det är han som är i Gang of Dragon. Så kan han japanska också? Eller är detta ett sydkoreanskt spel? Nej.
Nej. Utan det är utvecklat av han... Vad heter han? Nagoshi?
Toshihiro Nagoshi.
Ja, precis. Han har ju varit med och utvecklat Yakuza-spelen.
Ja.
Precis. Man såg ju Kabukicho där vi vandrade för några veckor sedan.
Alltså, det ska utspela sig i Shinjuku i Tokyo. Och han lämnade ju... Vad heter det? Ryoga
Gotoku.
Den här studion. Tack. Han lämnade den studion och skapade den här egna. Då. Jag tror det var för att Yakuza-spelen har ju liksom blivit vad de är då. Och jag tror att han kände att han skulle liksom vilja gå lite utanför det och göra lite andra grejer. Även om det här spelet var ju väldigt så här Like a Dragon-kodat.
Ja, absolut.
Det bara tittade liksom på själva titeln. Men det ska bli intressant att se så här, okej, men nu är han inte bunden till Like a Dragon längre. Vad gör han då? Så
till skillnad från Like a Dragon-spelen så ser det här typ snudd på fotorealistiskt ut. Och... Som jag uppfattade så verkade nästan, trailern var nästan bara mellansekvenser och grejer. Mm. Så att jag fick ingen, man ser honom skjuta någon skjutvapen någon gång i trailern. Men jag skulle inte förvänta mig att det är en shooter.
Så, nej, jag tror att det är mer spelstil som är i likhet med Like a Dragon-spelen faktiskt.
Men man får förvänta sig det, men
sen kanske det är lite vapen involverat också.
Jag är intresserad på att se liksom hur det skiljer sig. För det första ser jag gärna att det inte är typ 80 timmar långt och har massa typ Sugimon och minigolf och skit. Utan att det är liksom precis, mer
jag skulle
fokuserad.
Hoppas liksom att det inte... Exakt.
Jo, men de sex första spelen i Like a Dragon, alltså i själva alltså originalserien, eller man ska säga, de är ju inte så långa heller.
Nej.
Det är ju först liksom när det blir turordningsbaserat och fokus på rollspelandet som det blir riktigt långa spel då med 7:an och 8:an.
Ja, 5:an var fan lång alltså.
Jo, men det är ju liksom inte långt. Typ 90 timmar, eller?
Ja, jag tror det tog 55 timmar att klara ut huvudstoryn och då pinnade jag på ganska rejält bra och inte gjorde mycket sidogrejer.
Ja, men överlag då? Om man drar liksom ett snitt genom spelen så är det inte liksom 90 per spel. Trean gick väl ilfort att ta sig igenom?
Trean var ju absolut det kortaste. Det var liksom, jag tror, och 1:an och 2:an kan man så här 20-25 timmar. 3:an klarar jag på 12 och sen 4:an och framåt så är den rätt så långa. För Zero är typ också 50 timmar lång.
Jag gillar Mardong Seok. Jag tycker han var min favoritkaraktär i Train to Busan och jag tyckte det var en rätt cool trailer. Det visade sig upp någon annan typ. Det var något annat spel som också var väldigt, var det till och med att det var samma studio fast ett helt annat spel. Vad hette det? Som såg ut att vara typ Yakuza fast mer seriöst.
Nej, den här showen.
Mer seriöst. När det är seriöst.
Gotoku. Next
ja, just
game.
Det ja. Just det, de visade ut någon.
Sov jag med ögonen öppna då?
Stranger than Heaven. Ringer det en klocka?
Nej, det gör det faktiskt inte.
Jag känner igen namnet.
Ja, men det visades i somras menar du?
Ja, det visades någon annan gång.
Ja, okej. Jag tänkte bara, nu har jag ju missat grejer.
Ja, men Stranger than Heaven känner jag igen.
Ja, men det var det som utspelade sig betydligt...
Ja, 1943.
Ja.
Betydligt tidigare.
Men det är samma studio i alla fall, tror jag. Ja,
det är Ryuga Gotoku-studio. Ja.
Det tyckte jag också såg spännande ut. Jag är typ intresserad av allting som kommer från det DNA:t men inte är Like a Dragon för att de spelar ju så jävla långa. Jag tycker de är bra men jävlar.
Du är inte sugen på Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii då?
Nej, det är jag inte.
Och du spelar Majima?
Jag gillar Majima men jag tycker han är bäst som en sidospelare.
Så du
får spela honom Zero. Jättemycket bara överkropp.
De gjorde Binary hjälper. Domain.
Va? Binary Domain? Det är därför det spelade så coolt.
Det är de som gjorde det. Jag spelade demot av det. Jag tyckte det kändes asdåligt.
Alltså, det var ju ingen jättebra shooter västerländsk perspektiv, men jag tyckte det var jäkligt intressant.
Det har ett massivt liksom kultfölje. Eller massivt. Ah. By definition är väl ett kultfölje, inte massivt. Men det har ett väldigt passionerat kultfölje. Det spelet. Ja.
Verkligen. Adam väljer ett nytt till spel. Så det ser fram emot.
Jaha, hade inte du något att välja?
Jag valde det precis.
Jaha, okej, förlåt.
Jag har inte lyssnat.
Nej, just det var du. Jag trodde det var Oliver som tog upp det. Nej, just det var du. Ska se här. Min lista. Jag måste säga Phantom Blade Series ser coolt ut, men det är inte ett av dem jag såg mest fram emot här.
Så casual name droppar. Här är ett spel jag inte tänker prata om.
Jag skrivit upp allting här i kronologisk ordning när det utannonserades i showen. Så jag bara... No Law är jag nyfiken på.
Ja, Cyberpunk på budget.
Ja.
Det är Ascent-utvecklarna.
Ja, det är Cyberpunk at Home. Men huvudpersonen har en cool mustasch.
Det gör ju hela skillnaden.
Ja, jag menar, hur många mustascher har vi då?
Vår kompis Peter har en sjuhelsikes mustasch.
Alltså,
det ska han ha.
David Arbour, han kom ju ut på scenen och pratade om och var med och annonserade Warhammer 40K Total War. Och jag bara satt där bara, jag vill ha hans mustasch.
Fast såg inte han också lite ut som att han typ just hade sprängt lite dynamit? För jag tyckte att den såg lite oborstad ut.
Ja, men han får vårda den exakt hur han vill.
Han kanske vill ta över rollen som Dr. Eggman i Sonic-filmerna.
Ja!
Och säger du Eggman? Säger du inte Robotnik?
Det borde vara Robotnik.
Nej, men jag är ju nyfiken... Ser nu, first person open world RPG, Neon Sleaze, Port Desire, bla bla bla. En X-op. Okej, operator för oss. Ja, jag vet inte, det kan bli intressant. Medan man väntar på nästa Cyberpunk.
Ja, för nu spelar inte vi så mycket av The Ascent för att Amanda körde på en Xbox One och den orkar typ inte ens ladda upp banorna. Men det såg i alla fall grymt ut, kom jag ihåg.
Jag vill bara be om ursäkt. David Harbour, om du hör det här, din mustasch såg faktiskt väldigt välansad ut.
Jag
var bara
upp
på Jimmys iPad.
Jag kollade just upp. Ja, du googlade David Harbour Game Awards. Jag bara, vadå dynamit? Alltså, fan.
Jag skyller på Jimmys iPad. Vi såg det på långt håll.
Jag trodde du skulle säga Divinity, Adam.
Okej, Divinity?
Nej. Nej.
Okej. Jag säger ingenting om Divinity. Jag tar den när du nämner det.
Plats.
Okay. Ja.
Amandas tre spelslista är numera fyra.
Jag kikade på Jimmy så kom på att jag hade glömt Divinity.
Ja, det finns en anledning till att jag tagit upp det. Men No Law. Nu, jag utgår först och främst från de som visar gameplay. Men ja, No Law är jag intresserad av.
Men det är när de visar gameplay, Adam, man vet att man kommer bli besviken. För att då är liksom... Då är inte allting möjligt längre.
Nej, men det betyder också att det inte är ett spel som antagligen är 37 miljoner år bort.
Ja, sant. Oliver, väldigt spel.
Alltså nu alla resten av mina spel är grejer som jag inte har så mycket... Jag
vet ett spel du är intresserad av, Oliver.
Du kan säkert klämma ut dig någonting.
Får jag gissa, Oliver?
Adam, säg.
Välj ett.
Stupid Never Dies.
Det är jag inte på min lista. Jag vill bara resten av som typ Resident Evil Requiem, coolt att Leon är tillbaka och han är spelbar, liksom en ganska typ dåligt hållen hemlighet.
Jo, men jag har också hört att det är lite så här oroväckande vibbar. För att jag kommer ihåg när tankarna gick kring så här Resident Evil 6, då var det så här, men den här karaktären är mer action, den här karaktären är mer som de andra. Det är lite samma sak här, för att när du spelar som Leon så ska han ha mer actionbetonade delar och när du spelar som hon, den här andra personen, ska ha mer de här typ skräckdelarna. Och då blir jag lite så här,
Ja, är exakt hur jag känner. För att det kan göras bra, för jag tycker inte att de har missat med något av de moderna Resident Evil-spelen. Men det är också så, det är en sån grej som jag känner kan liksom backfire lite. Men vi får se.
Jag tänker ju bara på första Spider-Man, liksom man spelade det första gången och så skulle man spela Mary Jane med smyga segmenten och det var inte lika roligt. Är det lite åt det hållet ni tänker?
Ja, så här tänker man, Resident Evil 9 eller Resident Evil bör primärt vara en skräckserie och när de då väver in actiondelar då blir det lite så här, det är inte säkert att det blir bra.
Men det är också svårt för att Resident Evil 4 är ganska actionbetonat och det är amazing.
Jo, men jag var livrädd när jag spelade Resident Evil 4 också. Ja, så men, att det är liksom...
Jag säger mer om dig än någonting annat. Men...
Jo, men det är en ganska stor skillnad också på Resident Evil 4 och Resident Evil 5. Eller för den delen Resident Evil 6.
Så det är liksom, alltså action är inte nödvändigtvis fel väg att gå alltid. Det är liksom, det har helt att göra med hur det är kontextualiserat och presenterat. Men ja, nej. Jag vet inte, alltså... Jag älskar Leon, så att jag får se en åldrande Leon som fortfarande ser typ asfräsch ut trots att han är typ 67 miljoner år.
Det ska också bli kul att återbesöka gamla platser som vi har sett i tidigare spel.
Ja, absolut.
Eftersom vi är tillbaka i Raccoon City. Det tycker jag ska bli väldigt spännande, för att en av mina favoritgrejer i Metal Gear Solid 4 var ju när man fick återgå till... Vad heter den basen nu?
Shadow Moses.
Outer Heaven. Nej, Shadow Moses. Outer Heaven, var kommer det ifrån?
Outer Heaven är ju där man är i de gamla spelen.
Ja, ah, okej. Okay. Okej, okay. Shadow Moses, precis. Och då hade inte jag, då var det inte som att jag hade spelat Metal Gear Solid 1 jättelångt innan jag spelade Metal Gear Solid 4. Men det var ändå liksom så jäkla coolt liksom att se att okej, okay, men nu har det gått så här många år. Vad har hänt liksom? Och det tycker jag ska bli väldigt kul att göra i Resident Evil 9. Resident Evil Requiem.
Jag älskar när jag spelade den delen med Metal Gear Solid 4 och jag har aldrig spelat ettan. Och jag bara, och kom upp sådana här bara, minnesgrejer och jag bara, jag fattar inte vad de refererar till. Och så gick jag vidare.
Har du... Ja, ah, okej. Okay. Jag fattar. Ah, Amanda, nu ska välja Divinity?
Nej, det tänkte jag inte göra.
Nej, okej. Okay, vad ska du välja då?
Divinity.
så dum.
Ja, nej men jag får väl välja det, känner jag. För att det är väl näst på tur på intresselistan helt enkelt. Som sagt, det är ju Larians nästa spel. Och du och jag har ju varit inne på att spela Divinity Original Sin-spelen ganska så länge. Alltså långt innan vi började spela Baldur's Gate 3. Och med Baldur's Gate 3 i ryggen så känns det som att de till och med har ett ännu bättre läge att imponera på en.
Mm.
För att det är verkligen ett så otroligt hantverk på alla sätt och vis. Och, det ska till och med liksom vara ännu större med olika trådar man kan följa och så. Och det är inte alltid positivt naturligtvis, det har jag ju sagt tidigare.
It's our biggest game ever, säger de om detta.
Ja, nej, men det som jag uppskattar, det är ju liksom hantverket i liksom hela skapandeprocessen. De var ju otroliga på karaktärer i Baldur's Gate 3 i alla fall. Och de har spelat in, jag kommer inte ihåg hur många dagar med repliker. Alltså det är helt galen mängd. Och det är verkligen fenomenalt röstskådespeleri. Det är mycket det som gör att man dras till karaktärerna. Mm. Sitter Jimmy och flinar bara för att jag stal hans ligg i spelet.
Ja. Först började hon pilla på han vampyren.
Astarion.
Och jag var så här, jag gick till farbror Björn och var lite så här, hej.
Halsin,
ja precis. Och sen så bara börjar Amanda prata med Halsin också. Sen så hon bara, men vi kör båda och här.
Ja, men jag visste ju inte det. Jag trodde ju att du ville gå och laja med Karlak. Ja, men alltså... Men, jag tänker jag vill ju ha både vampyren och björnen. Sen alltså, vill jag inte ha honom i faktisk björnform, för tidelag, där går ändå gränsen för mig någonstans.
Det jag tyckte var mest intressant med Divinity-trailern är tonen. För det är ju... Det var
riktigt
väl,
obehagligt.
Ja, det är den snuskigaste trailern jag har sett på länge. Och den kändes mer som typ en Diablo 4 CG cutscene nästan i ton. Mm. Liksom bara, oh shit. Här är en massa hedonism och de offrar och bränner någon på bål och chi fick dem.
Här kommer lite tafs på fiff in och det var lite allt möjligt.
Ja, och unga som bara applåderar när någon när köttet smälter. Bara,
det var lite konstigt faktiskt att det var i anslutning till varandra, men ja.
Ja, så det är liksom, det känns ju som att de försöker ta det. För, jag spelade aldrig ut Divinity Original Sin 2. För det var lite, nästan lite för öppet. Jag vet inte fan vart jag ska eller vart staden leder mig eller något sånt. Så jag tappade lite intresset där. Men det var fortfarande ganska lekfullt på ett sätt. Så jag är nyfiken på vart de tar Divinity-varumärket. Om det är så här de presenterar storyn, tänker jag.
Baseras Divinity-spelen också på Dungeons and Dragons? Alltså typ regelmässigt, eller är det helt
Nej, eget? Det är eget. Det är okay. Andra regler.
Så man inte sett, är det tärningskast och sånt också som hade i Baldur's Gate 3? Eller är det, liksom...
det är inga menyer för tärningskast. Det, jag tror det är tärningar som rullar i bakgrunden. Men de hade inte... I Renaissance 2 hade de inte att det är bokstavligen på skärmen när man rullar.
Det var ju typ bland det roligaste gången med Baldur's Gate 3 när man spelade det. Det var verkligen man fick se tärningskasten. För det är någonting med det liksom.
Jag kommer ihåg...
Ja, men alltså...
Körde
Adam?
Jag kommer ihåg, jag körde Baldur's Gate 2, nej inte Baldur's Gate, det vinner Origin Sin 2 och man, det finns en companion, eller man kan spela som honom också, en origin karaktär som man kan ha, och han är ett skelett, han är en undead i princip, och jag bara, åh, han är skadad, jag ger honom en healing potion. Man ska inte ge skelett healing potions, det är gift för dem, så han bara trillade upp och dog rakt framför mig. Jag bara, oh no!
Jesus.
Det är lite olyckligt. Nej, men jag vill bara fylla i det du sa, Jimmy, det här med liksom att det är väldigt tillfredsställande när man slår tärningen och så får man liksom riktigt högt, eller när man liksom har så här specialattacker eller specialeffekter som gör liksom att man får mer. Vi har ju pratat om det här tidigare, men i fjol så hade jag en kurs som var liksom baserad på rollspel i Dungeons and Dragons, som hette kollaborativt berättande, där vi liksom gjorde en egen kortare kampanj och lite sådär, och vi fick spela nya one-shots varje vecka, då kortare liksom kampanjer, och sen så fick vi uppgradera våra karaktärer varje vecka som vi spelade, och det var faktiskt otroligt roligt, för att det var väldigt lärorikt för mig som aldrig hade spelat rollspel på det sättet tidigare. Jag tyckte man också blev lite sådär, du vet, man hittar ett nytt intresse. Nu är inte så här rollspel ett av mina största intressen, absolut inte. Men jag kommer ihåg till exempel när jag började spela bowling. Då var det ett väldigt stort steg när man fick sitt första bowlingklot. Då var jag 10 år gammal. Och det var liksom superhäftigt och man kände sig liksom lite viktigare. Och som att man verkligen var en riktig bowlingspelare. Lite den känslan fick jag när jag skaffade mina tärningar. För då kände jag verkligen så här, ja, men nu är jag också med på riktigt. Jag är liksom en av er. Jag behöver inte låna tärningar någon längre. Jag behöver inte låna Raidens tärningar, utan jag kan spela mina egna, mina fräsiga tärningar som är så fina. Jag kan tänka mig att du hade känt lite samma sak, Jimmy. Men både fysiskt och i till exempel Baldur's Gate 3. Det är baserat liksom på samma system, men det är fortfarande lika tillfredsställande när man liksom lyckas. När man får en natural 20, man bara så här, oh, pirrar till på ställen.
Oliver ska göra en spelsnackkampanj, har han sagt.
Ja, jag vet inte exakt när, men det gör vi någonting roligt av. Det får jag säga om när Divinity-trailern dock. Att vi snackar om liksom att det är trist när spel utannonseras med CD-trailers, men när det är en bra CD-trailer som är fucked up och grisig som den här är, då får man ändå upp ögonen för det på ett annat sätt. Man jämför med typ Star Wars-trailern som var bara, åh, här kommer ett skepp och hon landar och hon går ut i skeppet och hon tänder sin ljussabel och man bara, åh, 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 säger verkligen inte ett skit. Men här är liksom, de typ målar upp en värld på något sätt. Bara, här tänder vi eld på någon stackars jävel.
Det gick ju inte obemärkt förbi direkt.
Nej. Mm. Och någon flicka, någon som lyfter upp sin lilla dotter för att bara, åh, här liksom sätta upp, vad fan vad hon gjorde, liksom var delaktig i den här liksom häxbränningen i princip. Och han bara typ bara brinner och så spiller det ut massa typ ooze från honom och det bara liksom kommer upp massa, det var fucked up bra grejer. Och det är typ, det är samma som när man kollar på vissa grejer som Witcher. CD Projekt Red har gjort jävligt coola CD-trailers. Mm. Första gången jag fick upp ögonen för Witcher var när cinematiken när Leto tog sig upp på kungens båt. Och avrättade honom, högg huvudet av honom. Det var assnyggt. Jag bara liksom, det här är typ en värld som jag vill hoppa in i.
Den båten vill jag vara.
Jag vill vara den kungen som får sitt huvud avsågat. Nej, men det är Blizzard är också bra på CG-trailers. Så att det har ändå ett värde när det görs rätt.
Mm, verkligen. Jag ser väldigt mycket fram emot Orbitals som visas som ett co-op-äventyr.
Det ser så mysigt ut.
Och det är liksom också så här, det ser lite ut som så här gammal anime från typ 80-90-talet.
Exakt.
Vilket, alltså det ser väldigt charmigt ut. Sen vet inte jag exakt vad man kommer göra eller något sånt, men jag tyckte att det såg jäkligt ballt ut.
Ja.
Så det hoppas jag på. Blir bra, och det ska vi komma ut nästa år också, så att det är inte långt ifrån. Mm. Och co-op-äventyr säger jag inte nej till. Det är inte som att vi är bortskämda med saker att samarbeta oss igenom. Och det är ändå kul med om vi pratar om Divinity. Det är det att förmodligen kommer du kunna spela det liksom i co-op.
Ja.
För det har du kunnat göra med deras tidigare spel. Nu kan vi inte ha så mycket spel kvar vi vill prata om.
Jag har ett par grejer som jag vill bara nämna.
Ja,
liksom, och...
ja, du ska få nämna Oliver. Så jag skulle precis säga så här, ordet är fritt. Vem vill prata om några spel som man inte kanske blir så långrandig om?
Nämn i förbifarten.
Vad skulle du säga?
Jag vill fråga Adam, för jag tycker Pragmata ser fortsatt jävligt coolt ut. Du har spelat demon.
Ja, jag spelade demon som släpptes PC. Jag spelar idag.
Finns det demo på det? Har jag ingen aning om.
På PC.
Så hur är det då?
Jag är osäker på hur det kommer kännas om det är ett långt spel. Men jag tycker det är ganska intressant än så länge. Man är ju, jag kommer inte ihåg vad personen heter, någon snubbe. Och man har en liten flicka med sig som jag antar android. Man hittar. Och hon är, jag chansar på att hon är en android eller något sånt. För det hon gör är att hon liksom... Hon kan hacka maskiner. Och fienderna, när man slåss mot dem, det är ju robotar, tyvärr Oliver, robotar. Jag vet att du hatar det.
Ja, men det är okej okay i rätt sammanhang.
Ja. Och japanska robotar är coolare också. Men i alla fall. Och man kan skjuta på fienderna till exempel med sin vanliga sidearm. Men det gör knappt någon skada, utan man behöver typ öppna upp deras weak points eller stunna dem med, eller liknande med hjälp av henne. Och då hackar man dem först, så man tittar till exempel på standard robotfienden som kommer mot den, då låser man på henne och så använder man ansiktsknapparna för att liksom navigera en liten ruta och spelet det spelas ju fortfarande, så man behöver fortfarande liksom röra på sig och vara aktiv liksom, och träffa några noder och sen avsluta. Och då stunnar man dem eller öppnar en weak spot eller liknande, så att man kan liksom göra mer skada på dem och slåss mer effektivt. Och hacken i sig gör också lite skada på dem. Så det är liksom ett extra lager ovanpå vanlig standard combat-ish.
Mer typ ner automata liknande i hur det känns att spela, eller är det tyngre?
Man är ganska tung som honom, så man är inte super agile. Man har en dash, man har en sprint. Men han är inte den nättaste karaktären skulle jag säga. Men jag tyckte det var väldigt intressant och det var väldigt fint. Och det flöt på jättebra på min PC också. Faktiskt. Jag maxade allting och körde om ray tracing och droppade aldrig under typ 120 frames eller något sånt.
Nice.
Så jag är faktiskt väldigt nyfiken på spelet. Demot var ungefär, det tog mig ungefär 20 minuter, men då lekte jag runt lite också. Jag har sett vissa klara på typ 10 minuter. För det var en kort sektion och sen är det en bossfight. I princip bara för att folk ska få känna lite på combaten där. Yes. Så jag tyckte det var intressant. Jag vill veta mer, och tack för att spelet är ändå hyfsat billigt. Så tror jag faktiskt jag kommer skaffa det om det inte får dåliga betyg sen. För det är typ 649 kronor på PlayStation. Och jag bara, det är fair price idag.
Jag kände bara, jävla billigt. Då tänker jag 400. Ja, det är ett billigt pris.
Alltså när de nya AAA-releaser släpps, så är de ju 900 spänn.
Ja, men när man ser ett spel som när man ser ett spel som man bara, ja, men det här förväntar jag mig kommer gå ut för 799, 899 eller vad det är. Och det är 640 eller vad det är, 9.
Mm.
Då känns det liksom bargain bin typ.
Ja. Och sen så är det ju Capcom, och jag är villig att ge Capcom-spel en chans faktiskt.
Capcom krossar just nu.
Ja, de har en väldigt bra track record senare sidan. Så jag tycker om det. Som sagt, demot är ganska kort, så jag har svårt att känna liksom hur det kommer vara. Liksom, okej, hur känns det 5+ timmar in att fortsätta hacka de här robotarna? Hur mycket kan man göra med det?
Med själva hackingen, ja.
Ja, och så, för att det är antagligen linchpinnen för combaten i spelen och liksom att så. Men jag tyckte det var väldigt intressant faktiskt. Så jag är hype på det.
Och sen bara Rapid Fire, Star Wars Galactic Racer. Jag hade älskat om detta var ett modernt nytt podracer-spel.
Det är typ podracing.
Det är
det. Ja. Det är typ...
Men
jag såg en landspeeder, det är inte en podracer.
Ja, speeders och liksom allting som typ åker fort över liksom mark. Det är typ, ja. Jag har ögonen på det i alla fall. For Loop tror jag det heter.
Ja, just det.
Som är Bad Robot och Mike Booth som är liksom Left 4 Dead-skaparen. Och jag tycker det är intressant att man ser nu oftare liksom typ som Blumhouse filmstudio har börjat göra spel, och nu Bad Robot som är J.J. Abrams studio. Det är som att de liksom tittar på spelindustrin och bara, oj, ni smiskar oss gula och blå.
J.J. Abrams bara, jag har ju förstört Star Wars nu, så nu borde jag förstöra lite spel också.
J.J. Abrams är exakt likadan ut som han sett ut de senaste 20 åren.
Ja, han har alltid sett ut exakt.
Eller gör han det bara på din iPad?
Nej, alltså men ärligt att jag var såhär va, fortfarande kolsvart hår, han har exakt samma glasögon, han såg inte en dag äldre ut.
Nej, han har alltid sett typ 45 ut. men man kan också konstatera att
vilken
det här kommer inte återskapa magin med Left 4 Dead. Liksom, jag bara vet det på förhand.
Nej, det tror jag tror att det är de flesta spelen misslyckas med när det kommer liksom det, nu har vi liksom Turtle Rock har ju försökt med både Back 4 Blood och vad heter det nu då? Evolve, liksom att göra någon form av liksom, det är det visuella språket.
Och jag tror att en stor liksom del av att de är med att försöka göra en Left 4 Dead andlig uppföljare, de har inte samma detaljkänsla som Valve, som var inblandade.
Nej.
Nej, precis.
Och det är för mycket bullshit. Liksom. Det är bara typ, jag gillar simpliciteten med Left 4 Dead. Men ja. Out of Words. Och jag bara, är detta liksom handgjord stop motion? Eller är det liksom in-engine?
Det är in-engine.
Det är sjukt. Ser amazing ut. Jag vet inte om jag kommer spela det, men...
Nej, för det är samma sak med det här Harold Halibut som kom ut för typ 2 år sedan.
Också förra liksom... året kom väl det ut?
Ja, det var förra året. Ja, det var det fan. Det var förra året, det är sant. Och sen vet jag att Fantation använder ju också typ diorama liksom modeller i bakgrunden i sitt spel.
Och sen sist så måste jag bara, för att det absolut sista, liksom One Last Thing som de hade, var ett spel som heter Highguard. Och det är hilarious. För att tydligen, alltså detta är alltså från skaparna av Titanfall.
Ja, folk som arbetar på det.
Ja, precis. För att det är inte liksom, vad fan heter den studion? Respawn. Det är inte Respawns namn på den, utan det är tydligen då folk som har liksom varit på det teamet, hoppat av och börjat något nytt. Och jag tycker att mottagandet till den här trailern är hilarious. Så jag vill bara läsa några YouTube-kommentarer på den här trailern.
Åh gud, ja.
This was outdated when the developers first imagined it. Här, Titanfall fans on suicide watch. Last announcement, creators of Titanfall, and then it's this. Wait a goddamn minute. High, over, guard, watch. Are you fucking kidding me? this game will make a Concordian amount of dollars.
Jag tror det kommer gå bättre än Concord.
Congrats on winning the Dead Before Arrival award. I'm convinced some game devs just don't read the room. Concord-like is gonna be this game's genre. We asked for Titanfall 3, we got Apex Legends. We asked for Titanfall 3 harder, we got Highguard.
Alltså, Oliver, har du sett Half-Life Redditen och deras reaktioner under showen?
Nej.
Alltså, det var ju folk
förväntade
som,
sig Half-Life, eller?
Ja, ja, folk förväntade sig Half-Life. Det bara, oh, this is the night, boys. Det var folk som postade typ hängsnaror.
ja, det hade varit nice, men jag förväntade mig inte det. Jag känner bara att Valve, liksom, de kan göra vad fan de vill, så att...
Ja, exakt. De kommer göra vad de vill.
Nej, så att det var det roligaste, liksom, att typ, alltså, så här, att avsluta på någonting som alla bara, oh, fuck me. Nej, tack.
Ja, men jag tror bara för att man väntar sig att det som man avslutar med ska vara något större, liksom. Men jag antar att man betalade ganska dyrt för att ha sista platsen. Sen kan det säkert vara säkert jättekul. Alltså, det är ju... Det såg ju ut att kunna vara rätt kul. Jag vet dock inte om jag själv är speciellt intresserad av det.
Såg rätt medium ut.
Jag tror det enbart för att man liksom rider på hästar. Jag vet inte, det kändes bara så jäkla out of place.
Men det är ju som, vad heter Matumamasa, vad heter?
Ja, men det är ju en helt annan grej. Där köper du ju hästar som är tjejer egentligen. Då, så det blir en helt annan grej.
Så en bokstavlig min lilla pommel, där går det för långt.
precis, ja, jo. Men okej. Det kändes lite så här, så att en tråkig grej att sluta på, men what to do?
Hade detta dykt upp mitt i showen så hade det inte haft samma negativa... Ja,
alltså, jag tror folk inte hade typ inte kommit ihåg det då.
Alltså, nej, jag tänker att Divinity hade varit en bättre trailer att ha precis i slutet egentligen.
Men de betalade inte toppdollar.
Nej, jag läste att det var typ en trailer var typ $1 million eller något sånt.
Och
det var en längre trailer.
Ja, så att det är dyrt att visa. Och det finns ju liksom inte riktigt mycket konkurrens heller. Det drar ju väldigt mycket ögon till sig, de här showerna, men det finns ju ingen annan som gör någonting liknande ens. Så att då blir det ju så. Men. Det var årets Game Awards, helt enkelt.
Ja.
Tack för oss.
Ontos. Det är det spelet från Frictional Games.
Med Stellan Skarsgård.
Ja. Det ser nytt ut. Fucked up. Och de utsåg sig nytt Mega Man.
Ja, just det. Jag skulle precis fråga
dig. Mega Man-fan av dem.
Någon som är sugen.
Ja, trailer var häftig. Eller?
Jag tycker om Mega Man-musik. Nej, det var typ Outer Worlds, Highguard, ja. Ja, nej.
Vad tror ni om Street Fighter?
Exodus. Men i alla fall, Exodus. Exodus är 2027 nu. Det gör mig lite besviken. Men jag är intresserad av det.
Visst är det typ det Mass Effect liknande
spel? Ja, det är från X-Bioware. Så det är ju väldigt Mass Effect-aktigt. Och jag vet inte, såg ni Secret Level?
Nej.
De har ju ett avsnitt där som är från Exodus-världen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, det avsnittet. Men det finns ju liksom inte någon vidare typ... De har Faster Than Light, men det påverkar ju inte om hur tid kurvas vid ljusets hastighet. Så när man åker någonstans och åker tillbaka, tiden går mycket snabbare än för en själv och sånt. Så det påverkar ju världen och så, liknande.
Så det är en häftig premiss.
Ja, exakt. Och det är en del av det i den här världen. Så jag är väldigt nyfiken. Och om Expand-spelet blir dåligt, så är det här nästa spel jag ser fram emot. Som liksom Mass Effect-ersättare.
Framtiden ser ljus ut för Adam.
Ja. John Carpers Toxic Commando ser lite kul ut. Tankrat tyckte jag såg lite kul ut. Ja, Audiomech tyckte jag inte så jättekul ut. Så jag bara går igenom.
Okej. Audiomech i och för sig från Audiosurf-skaparen. Det var mitt första Steam-spel jag köpte.
Ah.
Så att det, och det är alltid kul med typ så här musikspel. Och jag undrar om det kommer vara lite samma sak i det här. Att man kan liksom ladda upp sin egen musik och använda sig av det. Och så var det ju Audiosurf. Du laddade upp din egen musik och sen så gjorde den en bana baserad på musiken som du körde igenom typ Highscore på.
Okay.
Så det tror jag kan vara riktigt.
Men nu tycker jag vi håller det där för idag, för annars kommer vi ha nämnt alla spel.
Ja, okej då.
Men Adam vill ju bara nämna Megaman. Han är sånt stort Megaman-fan.
Ja, nej. Ja, musiken är bra i fan.
Ja, men det är det. Men det var allt vi hade för idag. Nästa vecka så är det vårt årets spelavsnitt, så att om ni vill skriva in vilket spel ni tycker har varit bäst i år, så gör det.
Ja.
Det är alltid kul att läsa. Mm. Om inte annat så hörs vi då, helt enkelt. Säg hej då.
Puss i hemsken.
Ha det gott.
Hej då.